الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Välkomna till ännu ett avsnitt med oss här på Islampodden. Och idag har vi ett litet specialavsnitt. Vi har med oss en gäst, vår vän, vår broder, vår lärare, Sheikh Abdallah Suidi. Välkommen.
Barakallahu fik. Jazakallahu khair.
Och självklart vår broder Sadiq är här också. Och du har ju, mashallah, studerat och doktorerat till och med i ateism. Och studerat ämnet i många år. Så vi vill ju bjuda in dig för att prata om det här ämnet, relevant för folk i Sverige.
Absolut.
Men vi tänkte båda två först att, kan du inte berätta lite om dig själv? Och du själv konvertit, lite om din resa till islam.
Yes. Salam alaikum. Barakallahu fikum för att jag blev inbjuden till den här fina podden. Jag har följt den, mashallah tabarakallah. Så det är härligt att kunna få vara en del av den. Jag är känd som Abdallah Suidi idag, men jag heter egentligen Johannes. Jag är född 1985, så jag är 35 nu, kommer bli 36. Jag konverterade till islam när jag var någonstans mellan 16-17 där, under hösten 2002. Jag växte upp i en ateistisk familj i innerstan. Mina föräldrar båda var helt sekulära ateister, agnostiker någonstans där. Men båda mina föräldrar var läkare, så det fanns ett stort intresse i familjen att studera, lära sig generellt akademiska studier och så vidare. Så jag växte upp med det sedan barnsben.
Mycket läsning.
Mycket läsning, läsa böcker, det var väldigt viktigt, en stor del av familjen och så vidare. Vi reste mycket, åkte till olika länder, så även fast man kom från ateistisk bakgrund själv, så eftersom man reste till många olika länder så kunde man se olika kulturer, folk levde där. Att Sverige faktiskt kunde vara lite udda när det kommer till att Sverige är, man brukar nämna det inom religionsvetenskap också, att Sverige är nästan lite extremt när det kommer till sekularismen.
Exakt.
Och här kan man tro att det här är normen, men om man tittar på hur det ser ut i världen så är normen att man är religiös många gånger. Så när man åkte till andra länder så kunde man se andra kulturer och säga man så här, wow, du vet, folk är religiösa här. Folk, vissa är muslimer, vissa är hinduer, vissa är buddhister och så vidare. Vilket gjorde att jag blev intresserad att läsa om religion.
Men vad du, ansåg du dig vara ateist under den här perioden?
Alltså, jag vet inte om man tillskrev sig på det sättet. Alltså. Jag vet inte om jag skulle säga så här att jag gick runt och sa jag är ateist. Utan man var det som ens familj var i princip. Liksom. Och det fanns inte religion i familjen, så kan man säga. Men min mamma var ändå så här, hon ville att jag skulle gå och konfirmera mig. Gå till Svenska kyrkan och så vidare. Så det fanns någon sorts liksom, traditionell kristendom där bakom. Men inte på grund av religiösa skäl. Precis. Utan det här är en svensk tradition som man gör. Så jag gick till konfirmation några kurser, men jag tyckte inte det var intressant. Så jag började istället läsa på egen hand om religioner. Och då läste jag om alla religioner. Läste om kristendomen, eller alla de större religionerna. Läste om kristendomen, läste om judendomen, buddhism och hinduism och islam. Och när jag läste om islam så tyckte jag att det var extra intressant. För islam var lite på tapeten på den tiden. Det var efter september, ett just år det, efter där. Mycket snack om islam, framförallt negativt då. Men det var så här, kanske den mest omdiskuterade religionen på den tiden. Så då var det så här, okej, men vad är det här för någonting? Och hur skiljer det sig den religionen från andra religioner?
Precis.
Så när jag började läsa om islam så tyckte jag bara, det här är verkligen intressant. Det här är, jag vill läsa mer vad muslimer själva säger. För jag läste främst vad icke-muslimer sa om islam.
Aha. Innan, som en fråga, innan du läste om islam, hade du så här förutfattade meningar? Alltså? Det var ju omdiskuterat som du själv sa.
Ja.
Hade du så här, tänkte du den här religionen på ett visst sätt redan innan du började läsa, eller var det mer?
Ja, det kan man nog säga. Det har väl de flesta personerna på något sätt. Alla människor har väl några former av förutfattade meningar om allting. Jag hade vissa vänner som tillskrev sig islam, men ingen som var praktiserande. Så att det blev lite nytt att kunna läsa om vad muslimer själva säger i deras böcker och så vidare. Men när jag läste så blev det så här, wow, det här är verkligen, it makes sense, du vet. Med saker, det är grundläggande, rationellt budskap liksom, att allting som är skapat måste ha en skapare. Den här skaparen har förmedlat budskapet till mänskligheten genom sändebud, profeter. Det finns tecken och bevis som tyder på att de här profeterna verkligen var profeter. Vem var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Och man gick igenom hela den här processen, läste om det, så var det så här, oj, det här är verkligen, it makes sense, det här är intressant. Då läste jag mer om islam. Jag fick även en översättning av Koranen. Och då fastnade jag mycket vid att läsa Surat al-Fatiha faktiskt.
Okay.
Ja, där står det, vägled oss den raka vägen. Mm. Och jag kände bara, wow, hur många olika religioner det finns som påstår saker och ting som går emot varandra, motsägande uttalanden.
Och du hade läst om många andra religioner innan islam, eller?
Ja, precis. Ja. Jag till och med började nästan med de andra religionerna, ja, innan det. Och läste om hinduismen och sikhismen och, ja, buddhismen och så vidare. Ja. Jag kan inte säga att det var så här jätte... Jag var 16-17 års ålder, ja, så var det så här jättedjupa studier. Men jag läste ändå böcker hur de här religionerna framställdes. Mm. Men man kan känna en sorts religiös förvirring under den tiden. Man säger så, oj, folk säger verkligen, ateister säger det finns ingen gud. De här ateisterna säger att det finns en gud. Mm. Jesus, är han gudson eller inte gudson? Det är motsägande uttalanden. Mm. Så man kan känna en viss religiös förvirring, vilket jag också kände. Och då, när jag läste Surat al-Fatiha, som är första kapitlet i Koranen, så kände jag, wow, vägled oss den raka vägen. Vilket bra sätt att kunna be till Gud om att hitta den raka vägen. Mm. Så jag bad på mitt eget sätt och läste Surat al-Fatiha helt enkelt. Ja, ja, det var subhanallah. Alltså. Och då kände jag att det öppnades upp för mig. Och jag tror att det är väldigt viktigt just det här med, när man pratar om religioner, så finns det vissa så kallade objektiva bevis som de olika religionerna kanske använder sig av för att försöka locka över andra personer. Men i slutändan så handlar det mycket om psykologi eller en sorts andlig öppenhet för bevis.
Att
en
person, vara mottaglig.
Man ska kunna vara mottaglig för det. För att en person kan få bevis presenterade för sig, vad den kan vara. Men om man inte är öppen för att ta emot dem, då kommer man inte ta emot dem.
Precis. Du brukar nämna det här med att ta ett
glas. Ja, jag kan nämna glaset. Om glaset är upp och ner, om man försöker hälla i massa vatten i det, då kommer inte komma in någonting. Exakt. Det måste vara öppet. Och så är det även med saker som inte har med religion att göra. Mm. Alltså det finns skeptiker inom allt. Det finns skeptiker som inte litar på sitt eget intellekt eller på sina egna sinnen. Exakt. Det finns de som tror bokstavligen att inte man kan inte vara säker på att någonting existerar förutom att det är ens eget medvetande. Exakt. Om den externa världen existerar och så vidare. Och det är människor som kan få bevis presenterade för sig, men de vägrar att acceptera det. Så det måste finnas en sorts öppenhet. Mm. Och den här diskussionen jag har haft med vissa som inte är troende, de säger, men vadå, jag har fått objektiva bevis presenterade för mig, men jag har inte blivit övertygad. Att bli övertygad om någonting, det är ett annat steg. Mm. Att det finns objektiva bevis som man kan lägga fram, det är en sak, men vad människor väljer att övertyga sig av och inte vara övertygad av, det är en annan sak.
Exakt.
Och där tror jag att en av de viktigaste sakerna är att det ska finnas en andlig öppenhet. Att man kan känna sig öppen att kunna acceptera andra budskap. Och det var det jag kände, det var ett stadie jag hamnade i där. Mm. En sorts andlig öppenhet. Jag vill veta vad sanningen är, vägled mig till den rätta vägen.
Precis.
Och det var då jag kände, nu kan jag ta steget. Mm. Så att jag tror att en person som är intresserad till exempel av islam, om man är ateist eller liknande, att det måste finnas den här andliga öppenheten. Precis. Om man stänger sig själv, man lägger glaset upp och ner, då kommer man inte kunna ta emot.
Men det tycker jag hör från många, alltså folk som har blivit praktiserande eller konverterat, att typ, man har inte tänkt på de här frågorna under hela livet. Mm. Sen händer något i livet som gör att man helt plötsligt blir mottaglig. Exakt. Någon dör eller någon tragedi, så helt plötsligt blir du mottaglig för andlighet.
Man blir lite sökande. Mm.
Precis, du börjar söka någonting. Exakt.
Ja, det kan vara så. Så kan det också vara faktiskt tvärtom när folk blir ateister. Folk som har varit troende, så brukar det oftast, det är någon form av psykologi som ligger bakom. Personer som har varit troende, som sen slutar vara troende, så är det ofta att de har haft något sorts trauma med religiösa personer. Mm. Alltså en person har varit gått till katolska kyrkan och de har blivit utsatta för övergrepp, eller personen har levt i ett muslims land där det finns terrorister eller liknande som har gjort saker i islams namn. Så blir det ett psykologiskt avståndstagande. Typ såhär, jag vill inte ha någonting med religion att göra. Mm. Och sen så kanske folk försöker rättfärdiga det hela för sig själv med att såhär, de nämner vissa saker.
Exakt.
Men ofta så är det någon form av psykologi där bakom oss.
Men du var i det här tills du läste, du gjorde du'a med Fatiha. Ja. Accepterade du islam där
det kom eller? Ganska strax därefter. Just när den religiösa öppenheten kom in i bilden. När det var först att man bara läste och läste, det höll på i flera månader.
Mm.
Men när religiösa öppenheten fanns där, då kände jag, wow, det här är någonting verkligen för mig. Och det här nämns också många gånger i Koranen. Just det här med att Gud vägleder och Gud kan också vilseleda människor. Mm. Och det här görs av anledningar. Att människor blir vägledda ofta för att det finns en religiös öppenhet, eller för att människor kan vara ödmjuka för sanningen, eller för att människor kanske har gjort någonting gott mot någon annan, så Gud belönar människor med det här.
Precis.
Och tvärtom, många personer som inte blir vägledda utan vilseledda handlar om att det finns någon form av högmod. En person vägrar att acceptera sanningen, kanske har förtryckt någon annan. Det kan vara liknande. Precis. Så det finns alltid anledningar till det. Men den här aspekten måste man tänka på. Alltså, den är jätteviktig.
Och det var ingen som gjorde dawa på det eller kallade det till islam egentligen.
Nej.
Alla vägledde det. Ja. Du läste.
Så sagt, jag hade vissa personer jag kände som var muslim, men det var inte så här, någon sa till mig, du borde bli muslim. Alltså, det fanns inte på kartan. Alltså.
Och ganska kort efter att du blev muslim så åkte du iväg för att studera islam,
ja,
eller hur?
Precis, ja. När jag läste om olika religioner innan, så läste jag faktiskt knappt om ateismen. Vilket var väldigt intressant. Jag läste om religioner men läste inte om ateismen i sig. När jag blev muslim så gick jag i en klass där det fanns inga muslimer överhuvudtaget. Jag var knappt några muslimer i mitt gymnasium som jag gick i. Gymnasium i innerstan. Och då blev det direkt så här, oj, han är muslim. Det blev diskussioner. Diskussioner med familjen, diskussioner med släktingar, diskussioner med gamla vänner och så vidare. Så då blev det mer att man fick läsa på om de här sakerna som har med ateism och så att göra. Och där var ett intresse. Men jag kände, okej, jag vill lära mig mer om islam. Det här verkligen, det är en religion baserad på kunskap. Det finns så mycket saker att lära sig. Det är inte bara att man liksom läser någon bok här och var, utan det finns verkligen en djup kunskapstradition.
Jo.
Och då kände jag, okej, nu ska jag åka utomlands och åka till olika arabländer och lärde mig arabiska först.
Mm.
Och sen så åkte jag till Medina och där studerade jag på universitetet under många års tid. Och där lärde jag mig liksom islamisk kunskap.
Exakt, du har studerat och läst magister och doktorerat.
Ja, jag tog först då bachelor's eller kandidatexamen. Och sen magister inom troslära, islamisk troslära. Och då studerade jag en koranöversättning. Det är en koranöversättning som finns på svenska men ursprung på engelska.
Ja.
Och den handlar mycket om rationalismen.
Okay.
Om rationalistisk tolkning utav koranen.
Okay.
Och sen när jag kom in i PhD, då började jag plugga om ateism. Så det är sedan 2014 så har jag fokuserat mycket på att verkligen studera ateismen från grunden och läsa deras böcker, de som kallar till ateismen och så vidare. Och även hur den diskussionen har gått fram och tillbaka mellan ateister och ateister, främst i västvärlden. Alltså.
Exakt, för det finns många gudstroende i västvärlden som liksom har...
Ja,
det har funnits en debatt liksom mellan dem.
Alltså i Sverige så är det... När man diskuterar religion så är det oftast någonting som är relaterat till samhället.
Mm.
Alltså man diskuterar till exempel om kvinnor har slöja idag till exempel. Man diskuterar om religiös utbildning i skolor. Man diskuterar moskéer. Men den teologiska debatten finns oftast inte där.
Exakt.
Det är sällan man diskuterar teologi i sig om Gud existerar, inte existerar och profetskap och så vidare. Sverige är väldigt sekulariserat på det här sättet också. Debatten är sekulariserad.
Exakt. Liksom.
Men i andra länder, framförallt i USA och Storbritannien och så är det jättehet debatt. Det skrivs liksom så här hundratals böcker på båda sidorna om det här, och det sker jättemånga debatter där de står och debatterar, och på de här debatterna så är det liksom, finns hundratusentals som tittar på dem på YouTube, och när det sker i olika klass eller olika salar och så vidare, så är det fullsatt. Folk är verkligen intresserade. Sverige har hittat några enstaka debatter, teologiska debatter mellan humanister och vissa, framförallt kristna då. Men det finns knappt ett intresse för det.
Exakt.
Så att studera hur det ser ut i andra delar av världen blir då intressant. Återigen så går man tillbaka till den här grejen med att Sverige är lite extremt när det kommer till sekularism. Och i andra länder så är det här nästan normen. Ja. Även andra västerländska länder. Alltså.
Ja. Och du, som sagt, du har studerat det här länge eller under flera år nu, och Det är därför vi har bjudit in dig för att prata om de här ämnena. Men jag vill ändå någonstans börja med att fråga egentligen innan vi börjar prata om ateism och sånt, vad egentligen ateismen är och vad är definitionen av ateism, och finns det olika typer av ateism?
Det är en jättebra fråga, och det är en av de viktigaste grejerna man måste börja med. Alltid när man ska diskutera ett ämne så ska man gå in på definitionsfrågor. Vad är ateism? Ateism är ett gammalt namn. Det har existerat från länge. Det är översatt då till svenska från engelska, och från engelska ursprungligen från grekiskan. Så det har funnits sedan antika Grekland. Ordet a på grekiska, när det är grekiska ord som agnostiker eller ateist eller apatisk eller liknande, betyder inte.
Okay.
Eller lös, att man inte har någonting. Och ateist, alltså det är teos, tro på Gud, så det betyder att gudlös, skulle man säga, eller inte tro på Gud. Och det här har varierat mycket från samhälle till samhälle. I antika Grekland så var det de personer som inte trodde på de lokala gudarna som folk trodde på den tiden, de stämplades som ateister. Sokrates kallar man för ateist, men han trodde på en högre skapare eller liknande. Det fanns i princip existerade inte på den tiden att man inte trodde på någon form av gud, men de trodde inte på de gudarna som...
Så det var den tidens ateism typ.
Det var den tidens ateism. Och även under romarriket, det var faktiskt intressant, då brukar man kalla judar och kristna för ateister.
Okay,
för att de inte trodde på de trodde bara på en, eller de trodde inte på deras gudar. Det var det som var själva ateismen på den tiden. Så de stämplade som ateister. Och så var det också när Europa blev kristet och katolska kyrkan tog över, så kunde personer som inte hade samma tro som den katolska kyrkan, eller de stämde inte överens med deras doktriner som de hade, de stämplades som ateister. De trodde fortfarande på Gud, de hade någon annan form av tro, men de kallades för ateister. För de var gudlösa, det vill säga den tron som människorna trodde på den tiden. Medan ateism idag är... Här skiljer sig återigen forskarna när de ska definiera vad det är för någonting. Vissa definierar det med att det är att man inte tror på den teistiska guden.
Mm.
Och då återigen, alltså man tror inte på det som judar, muslimer och kristna tror på. Då blir det återigen att man försöker prata om ateistiska religioner. Man kan säga att buddhister till exempel är ateister. För att de inte tror på en skapad gud på samma sätt som judar och kristna. Men oftast idag så brukar man prata om ateistisk, materialistisk ateism, att man inte tror på liksom någon religion överhuvudtaget. Det finns ingenting övernaturligt, det finns liksom inga änglar, inga demoner liksom.
Vi är bara materia.
Vi tror bara på materia och energi, det enda som existerar. Det finns ingenting annat. Och det här är den formen av ateism.
Sheikh Abdullah, nu det låter lite som att den här formen av ateism har inte funnits tidigare. Alltså den här formen där man inte tror på någonting alls, man är helt gudlös. Har det funnits i så... förutom den här moderna tiden som lever i civilisationer där det inte har funnits någon, alltså samhällen eller byar eller någonstans i världen, man har dokumenterat att de inte trodde på någon gud.
Återigen så går det tillbaka till en definitionsfråga. När religionshistoriker eller folk som är intresserade av det här diskuterar den här frågan, så ibland så blir det glidningar i språket. Så de pratar om att men kolla, det finns jättemånga ateister, till exempel buddhister är ateister. Men det är inte det vi pratar om.
Exakt.
Det är inte det vi pratar om. Eller vissa former av buddhism, rättare sagt. Det är inte det vi pratar om här. Den här formen av materialistisk ateism, det är någonting förhållandevis nytt i världshistorien och ett ganska västerländskt fenomen. Det är inte någonting som... Alltså, överallt i princip, var man reser världen över, så har folk någon form av gudstro. Man tror på någonting övernaturligt, utan tvekan. Det finns, så är det genom världshistorien. Det finns två stycken jätteintressanta böcker om det här. Det ena är en bok från Oxford universitet, andra från Cambridge universitetet, som handlar, de har samlat ihop vad olika forskare har sagt om ateism. Oxford Handbook to Atheism och Cambridge också en handbook eller någonting to Atheism. Där är olika forskare som har studerat just ateismens historia. Och där nämner de att under antika Grekland så fanns det vissa som var agnostiker, det fanns vissa som var materialister, men den här formen utav ateism som finns idag existerade inte då, inte heller under romarriket, inte heller under medeltiden och inte heller under renässansen. Det var först under upplysningstiden någon gång på 1700-talet som den här formen utav ateism började dyka upp. Så det, och då var det många gånger som en motreaktion mot den katolska kyrkan som hade liksom allierat sig med kungarna, med feudala herrar. Det var de som styrde, de förtryckte folk, tog höga skatter, folk hade det svårt och så vidare. Så blev det en sorts motreaktion mot vad de gjorde för någonting. Och då blev det ett avståndstagande från det. Vissa gick över till det som kallas för deismen, det vill säga att de tror på en skapare. Så det finns en skapare, men jag tar avstånd för all organiserad religion. Jag kan bara tro på skaparen på mitt eget sätt, med mitt eget intellekt och så vidare.
Tror de också att skaparen inte liksom lägger sig i?
Ja, precis. De säger att skaparen har skapat allting som ett klockverk och sen liksom bara rullar allting på därefter. Så det var en sorts mellanstadie som många intellektuella i Europa tog för att man fick nog utav kyrkan. Och det var också en grej som hände under renässansen, det 1500-talet, med reformationen. Att förut var det bara katolska kyrkan, det var påven liksom, som styrde allting. Sen kom Martin Luther och Calvin och andra kristna teologer och började komma med en ny form av kristendom. Och nu fanns inte tolkningsföreträde för en viss kyrka eller vissa personer. Så nu började folk ha olika tro. Och de här började då bråka med varandra. Och då dök deismen upp. Att folk säger, men jag tror varken på det här eller det här. Varken katolik eller protestant. Jag har tagit min egen väg. Sen blev stadiet därefter att folk blev, vissa intellektuella blev ateister.
För det är också en bild som liksom som sprids ofta att Europa blev ateistiskt för att de upptäckte, de kom till massa nya upptäckter och det var vetenskapsmän som spred ateismen. Vilka var det framförallt som spred den här typen av ateism? När den väl började spridas, den här materialistiska ateismen?
Det är återigen en jätteintressant fråga, och här förekommer det många gånger att folk vill tolka historien till sin egen fördel. Mm. Så många ateister vill framställa historien som att det var katolska kyrkan förtryckte människor, religion är förtryck.
Mm.
Ateismen kom, det var liksom vetenskap, upplysning, folk blev kunnigare, i och med det tog man avstånd.
Precis.
Och det är en fin bild som man vill skapa av sig själv, men sanningen är oftast inte så fin som många människor ofta vill framställa det. Utan de största vetenskapsmännen under 1700-talet och även där innan, de var gudstroende.
Mm.
Även när det skedde en konflikt mellan vetenskapsmän under renässansen och kyrkan, så var oftast, som Galileo till exempel, så var de religiösa.
Precis.
De var jättereligiösa, men de skilde sig från en tolkningsmodell som fanns hos
kyrkan. De kom i konflikt med kyrkan.
De kom i konflikt med kyrkan, det var inte mot religion som de hade. Så till exempel 1700-talet, största liksom vetenskapsmannen genom tiderna i princip, eller på den här tiden, Isaac Newton.
Exakt.
Och han skrev fler böcker om teologi än vad skrev om vetenskap. Så han var starkt religiös, till exempel. Men han kunde skilja sig från den rådande kristna teologin som fanns på den tiden.
Precis.
Och därför kunde han bli stämplad på olika sätt. Men det var inte så att de var ateister på den tiden.
Exakt.
Och så var det med de flesta vetenskapsmän. De första ateisterna som var materialistiska ateister, den första som är känd som verkligen var det i Frankrike, han var kristen präst. Han var en präst, så man hittade hans bok efter han dog. Och då han skrev en stor bok, och i boken så var det rent ateistiska argument, så han hade liksom var en sorts hycklare. Han hade visat upp att han var det. Så det var den första kända, John Meissner heter han. Och sen så var det som Baron de Holbach och Denis Diderot och vissa andra. De var alla i princip filosofer.
Det var filosofer.
Ja, de var mycket filosofi på den tiden. Det var under 1700-talet. Mm. Sen när det började komma vidare till de största filosoferna på 1800-talet, det var tyska filosofer.
Mm. Mm.
Feuerbach, Schopenhauer, Nietzsche, Karl Marx och så vidare. De var alla filosofer.
Precis.
Där det började ske en sorts ska man säga, clash verkligen mellan religiösa etablissemanget och icke-religiösa, det var i med evolutionsteorin.
Mm.
Och Darwin själv gick igenom, han studerade teologi först. Alltså. Han hade en viss religiös bakgrund och har vissa uttalanden om att tro på Gud och så vidare. Men den som framförallt propagerade hans teori var hans kompis med Thomas Huxley, som var agnostiker. Mm. Och han verkligen gick in hårt att propagera att evolutionsteorin går hand i hand med naturalism och den var liksom, det blev en sorts antireligiös narrativ utav det hela på den tiden. Han hade en känd debatt med en kristen präst som heter Samuel Wilberforce, som de diskuterade om evolutionsteorin fram och tillbaka året efter att On the Origin of Species kom ut. Och efter det...
Det är hans kända bok där.
Det är hans kända bok där Darwin kom ut med liksom,
precis, evolutionsteorin.
Efter det så blev det narrativet hos många, religion här, vetenskap här, och det här narrativet har pushats väldigt mycket efter det. Har pushats väldigt mycket efter det, och därför är det fortfarande än tills idag den hetaste frågan inom vetenskap och religion, det är just evolutionsteorin. Det är liksom, alltså det finns så himla många böcker som har skrivits om det här ämnet. Hundratals böcker på båda sidorna där de håller på att tjafsa fortfarande än tills idag om det här ämnet. Sen boken kom ut 1859 tills idag, så fortsätter man.
Och vi kommer också, inshallah, toucha på det här i podden, men det måste vi komma till som en egen del, liksom, för att det är ändå en stor, ganska stor fråga.
Absolut.
Som folk lär sig i skolan och så vidare. Men du nämnde lite, tänkte jag bara för klargörandet, du nämnde ateist och du nämnde agnostiker. Bara om du kan klargöra, bara för alla som inte vet vad agnostiker är och de här termerna, så att alla är med på tåget. Liksom.
Agnostiker, det kan användas på två stycken olika sätt. Det ena är att en person säga att det går inte, ingen person kan veta om det existerar en gud eller inte. Den kunskapen vi har sträcker sig inte till det övernaturliga. Mm. Vi kan bara ha kunskap om det som är naturligt idag. Så man kan inte ha kunskap om det finns en skapare eller inte. Det andra är att man säger att jag själv är inte övertygad. Jag tycker att det finns bevis för att Gud existerar, att Gud inte existerar. Jag står någonstans där mitt emellan. Och det här är i Sverige bland de mest utspridda. Liksom. Det är där många står.
Det känns
inte
som
så många i Sverige som är ateister. Mm. Och det finns ytterligare en sak som nästan skulle passa in mer på många svenskar. Det är apateister. Och det är att en person inte bryr sig. Han är apatisk mot teismen.
Ja.
Så jag bryr mig inte om själva frågan i sig, utan man är upptagen med sitt jobb, man är upptagen med att hålla på med sport, man är upptagen med andra saker, spela eller någonting sånt. Om någon ska börja prata med en om religion, så blir det så här: I'm not interested, jag är inte intresserad av hela grejen. Så det är också någonting som är ganska vanligt, alltså.
Kan det där vara ett sätt att fly ifrån, alltså så här, ett flyende? Jag tänker så här: om man går in i en sån diskussion, då kommer man ändå försöka förhålla sig eller ta ett ställningstagande, och det kan vara jobbigt. Det kan vara jobbigt att höra sanningen, för då nu du måste ju ändå ta ett aktivt ställningstagande, du måste följa det, och då måste du ändra om massa grejer. Så man kanske flyr och säger, ah, men jag vill inte veta det här, för om jag vet det här, då måste jag börja göra vissa förändringar i mitt liv. Kan det vara lite sådär?
Absolut, jag tror att det finns ett väldigt intressant uttalande från en amerikansk filosof som heter Thomas Nagel. Han är ateist, men han brukar ofta kritisera andra ateister. Så han säger att jag tror inte på Gud på grund av att jag inte vill tro på Gud. Varför vill han inte tro på Gud? För att han vill inte att det ska finnas, han vill inte att universum ska vara på det sättet att det finns en cosmic judge, alltså en domare som dömer oss och som också ska hålla mig till ansvar för det vad jag ska göra och sätta regler. Och det här, han bara, det här är någonting som stör mig. Det stör mig att det är så många som tror på Gud. Men jag vill inte att det ska vara på det här sättet. För om jag kommer tro på Gud, okej. Okay, men vad är det Gud vill från oss? Vad finns det för regler? Hur ska man förhålla sig till de här sakerna? Och det är det här som många stör sig på. Precis. De vill inte att någon annan ska sätta regler för dem.
För det är det som är slutgrejen lite. Att vi kallar ju inte till att tro på Gud. Nej. Utan att underkasta sig.
Ja, att underkasta sig Gud. Det är det som blir det steget. Ja. Och just om man tror på den teistiska guden, synnerhet hur muslimer framställer Gud, så är det verkligen, Gud vet allting. Gud har visdom bakom allting. Gud förtjänar att dyrkas. Gud är den store Allahu Akbar, som man säger, och så vidare. Och det är den här grejen som är typ så här, nu du vet, måste jag verkligen förhålla mig till saker och ting, och det är det som man tycker är så problematiskt. Och där tar många steget att, men då bryr jag mig inte om den här grejen. Plus att det sker i Sverige, så är det, det är så pass sekulärt många gånger i skolan till exempel, eller media, eller de böcker som presenteras, måste gå till akademibokhandeln eller liknande, att många personer bara inte har fått upp intresset, för att man är skolad på ett speciellt sätt. Man är uppväxt med någonting. Så att många personer bara inte har gett in i religion eller liksom ställt sig religiösa frågor på grund utav att man inte skolad på det sättet. Precis. Men istället dyker det upp många gånger i Sverige någon form av ny andlighet och nya religiösa fenomen.
Människors behov av andlighet finns ju där.
Det finns där, men folk vet inte riktigt var de ska söka sig. Någonstans. Många känner, okej, jag kan inte identifiera mig med Svenska kyrkan till exempel. Jag kan inte identifiera mig med frikyrkor, islam. Oj, det här känns väldigt läskigt. Och det presenteras många gånger på ett hårt sätt, och det känns hemskt för många personer och så. Så då är det så här, men då tar jag avstånd från alla religioner istället. Ja. Och jag kanske kan ta det lite som ett smörgåsbord, att jag tar lite härifrån, lite härifrån, lite buddhism, lite här, lite här. Jag tar det här verkligen bra för mig. Och man utgår inte från några objektiva sanningar, utan man utgår från det subjektiva hela tiden. Vad är det som passar mig? Men jag behöver, på samma sätt som jag behöver träna lite, så behöver jag lite andlighet här, så jag tar med det där. Och det gör man inte baserat på att man är övertygad om att det här är sanningen. Och det här är någonting som många gånger folk kan störa sig på också. Vi har pratat om så här postmodernism. Man ska liksom, saker och ting är relativa. Om det här är något som är bra för dig, kan du acceptera det. Men kom inte till mig och säg att det finns en objektiv sanning om det här.
Allt är relativt. Ja. Det funkar för dig, vad kul.
Exakt.
Det här hör man ju hela tiden.
Och därför stör sig många på det muslimska budskapet, som är ganska starkt. Alltså det blir liksom i början av Koranen, andra kapitlet, så blir ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِي. Alltså det är så här, den boken som det inte finns något tvivel om. Det vill säga, direkt. Och det här kan folk säga, oj, liksom, jag vill köra min egen grej. Alla ska kunna få välja sin egen sak. Kom inte med någon objektiv sanning här.
Precis.
Men i den här frågan så är det, jag brukar ofta diskutera med människor om det här, att det finns vissa saker som är relativa och vissa saker som är objektiva sanningar.
Exakt.
Till exempel nu, vi sitter och dricker kaffe här. En person kanske gillar Gevalia, en person gillar Löfbergslila. Någon tycker inte ens om kaffe överhuvudtaget. It's up to you, du kan få gilla vad du gillar. Men du kan inte förneka att jag har en kopp framför mig. Det här är en fakta som finns här. Att det här bordet finns här, det är en fakta som finns här. Det spelar ingen roll om jag har en åsikt att den finns här. Det är en onödig åsikt egentligen. Att jag ska säga, du har inte ett kaffe där, det har jag visst det. Nej, men det är min åsikt. Men din åsikt är helt idiotisk just nu.
Man lägger mycket vikt vid det, tror jag. Vi skolade så i Sverige också, vad din åsikt och vad identifierar du.
Men man blandar ihop de här sakerna. Precis. Det blir att det så här, allt. Vissa saker kan man absolut ha en åsikt om. Men vissa saker, det spelar ingen roll om vad du tycker, för det är fortfarande på det sättet.
Precis.
Och så är det med många fysiska frågor inom vetenskapen, och så är det även med metafysiska frågor. Att det kan inte, alltså saker och ting om det övernaturliga, antingen så existerar eller så existerar det inte. Det kan inte båda vara sant. Ateismen och teismen säger två stycken totalt motsägande och uttalande. Man kan inte, ateismen kan inte vara sann samtidigt som teismen är sann.
Exakt.
Och samtidigt så kristna till exempel, då kommer med uttalande om Gud som skiljer sig från muslimerna. Man tror på treenigheten, muslimerna tror inte på treenigheten. Båda kan inte vara sanna samtidigt. Exakt. Och den här grejen tror jag är jätteviktigt att kunna bryta ner för folk, för att det har blivit, man blandar många gånger ihop det här med åsikter och fakta.
Precis.
Och det finns fakta och det finns åsikter. Vissa saker är öppet för åsikter och andra saker är fakta, och här måste man kunna kolla efter objektiva bevis på vad det tyder på.
Men en fråga, Sheikh Abdallah. Många i Sverige, kanske vid den första som man diskuterar, säger de, men jag är ateist. Och sen kanske om man fortsätter diskussionen, men jag tror ändå på en högre makt och jag tror ändå på vissa, alltså den ateismen är inte riktigt så här 100%. Kan det vara så att folks, vi använder nu ordet Gud här, att deras gudsbild har förstörts lite av det som har hänt i Europa?
Här kommer ett ytterligare en terminologi in. Ietism kallar de det för. Somethingism. Det här har dykt upp i vissa länder. Att de säger, jag tror inte på Gud, men jag tror på någonting. Och det här är helt det går inte att definiera för dem. Och vad det är de tror på exakt har de inte beslutat sig för. Här återigen så tror jag att det går tillbaka till det som muslimer pratar och kallar för fötterna. Att man tror att det finns en sorts inboende, det finns någonting inboende i människan om att man tror på någonting övernaturligt. Man tror på en skapare, man tror på någonting mer än bara den här materiella världen. Och det är det här de försöker tala om. Men när man till exempel går till kyrkan och man ser en stor bild på en gammal gubbe på ett moln som har vitt skägg och så vidare, känner man det här existerar inte. På samma sätt som man tar avstånd från grekiska gudar, romerska gudar och så vidare.
Förstår,
så
vilket man förstår ju.
Exakt,
man förstår ju då att man liksom tar avstånd från det.
Så jag tror faktiskt att, alltså, det är inte konstigt att ateismen framför allt dök upp och blev stark i Europa, där den här gudsbilden har presenterats. Och den är inte alls lika stor till exempel i muslimska världen, många andra ställen. Så går Sixtinska kapellet som är mitt i Vatikanen, där är Michelangelos
målning
i taket. Det är liksom det heligaste stor bild på Gud. Så genom att man målat upp Gud på det här sättet, så är det många som säger, men det här är det jag tar avstånd för. Och jag märker att när man diskuterar med personer om just islams gudsbild, så förändras det helt och hållet. Men vi tror inte på det här. Det här tar vi också avstånd från. Men det måste finnas en skapare. Allting som är skapare måste vara en skapare.
Jag minns det. Jag diskuterade med en kille i Finland en gång. Han sa, jag är ateist. Och när jag förklarade lite om hur islams gudsbild är, då sa han direkt, alltså på plats, han bara, det där kan jag tro på.
Då blir han alltså en ateist som på romarriket. Jag tror inte på den där
formen. Romarrikets definition.
Ja, romarrikets definition eller grek. Alltså det är just därför det är viktigt det här med definitionen. Vad är det egentligen? Så ateism kan på sätt och vis vara, jag tror inte på den guden. Jag tror inte på den gudsbilden. Och därför tror jag att det är jätteviktigt att man kan förklara hur muslimer tror på Gud.
Precis.
Och det här är spannar bland de sakerna som minst diskuteras i Sverige. Bland de sakerna som minst tas upp om hur muslimer tror på Gud. Istället så går man ut och diskuterar sakerna efter. Jag brukar ibland nämna det, att man pratar i Sverige om bönutropet Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, men man diskuterar inte innehållet. Vad är det muslimerna menar när de säger Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah? Man pratar om vilken decibelnivå det får vara. Man får ha det, ska man ha ett bönutrop eller inte? Men innehållet i sig, varför är det muslimerna ens säger det här?
Exakt.
Det tas i princip aldrig upp. Och det tycker jag är jättetråkigt. Jag tror att det är bland de saker som måste tas upp på tapeten, för egentligen det är det som är själva roten till frågan, varför tror muslimerna överhuvudtaget på det här?
Varför vill vi ens ha ett bönutrop?
Varför man vill ens ha ett bönutrop?
Exakt.
Och så vidare. Så att det är, jag tror att man gör inte sig själv en tjänst i ett samhälle som är pluralistiskt, när det är folk som har olika former av tro, om man inte försöker förstå, ge sig in i roten och tänka, varför tror de här människorna som de tror?
Precis.
Jag tror att det är bland de viktigaste sakerna som måste tas upp. Alltså.
Bröder, vi har ju pratat lite nu om ändå ateismens historia och lite hur den spreds i Europa. Men det finns ju egentligen ganska ny rörelse som kanske dök upp lite på 2000-talet.
Det är väl det som man kallar New Atheism. Alltså New Atheism. Och den fick ett uppsving, om man säger så. Den fick en startskott efter 9-11. Och det var därför jag frågade dig lite om hur det kändes om islam efter 9-11. Okay. För den händelsen var ju ganska, vet du, den påverkade muslimerna på många olika sätt. Och ett av de sätten var ju att ateister kände okej, det här beror på religioner. Mm. Det här hemska dådet som tog många människors liv, som inte vi håller med om ens. Det beror på religioner. Så då började de författa emot religioner och känna okej, men vi måste propagera emot religioner. Och det är det som man kallar the new atheism. Och det finns ju han, en av dem som är deras ledande, Sam Harris. Han säger faktiskt att han började skriva sin bok The End of Faith, alltså dagen efter. Så när du kollar datumet 9-11, eller hur? Ja. 9-12. Då började han skriva direkt efter, dagen efter började han skriva. Så det var det som blev lite startskottet. Och sen efter det så kom massa böcker. Alltså då har Richard Dawkins som skrev sin bok, då har Christopher Hitchens, då har massa ateistiska författare som började skriva böcker emot religioner generellt och mest specifikt islam, om man kan säga så. Den här nya atheism, den har vissa kännetecken. Bland annat att den är väldigt fientlig i sin stil. De har en väldigt hård retorik där de säger att vi, alltså religioner ska bort. Och jag tror en av dem, ni minns inte vad han heter, men han säger att om jag hade en magic wand, jag tror det var Sam Harris. Om jag hade en trollstav och kunde trolla bort antingen våldtäkt, och det här är ganska grovt. Alltså våldtäkt är ändå våldtäkt. Och religioner, så hade jag trollat bort religioner. Och då ser du hur mycket, vilken fientligt sätt de talar emot. Och även Richard Dawkins har väldigt många hårda uttalanden.
Var det inte Sam Harris som tyckte att man skulle kärnvapenbomba vissa
platser? Om islamister skulle få tag på, säger han, islamistisk stat skulle få tag på kärnvapen, så måste vi göra en preemptive strike. Vi måste slå till dem först. Även om det skulle leda till att tiotals miljoner människor skulle dö utav det. Alltså.
Och någon annan säger att det kan vara etiskt korrekt att döda vissa religiösa fundamentalister eller någon sån grej. Så de är väldigt hårda i sin retorik. Och sen är de också väldigt så här, de driver med religionen väldigt mycket. Och det är väl det så här, jag tror det var Richard Dawkins som säger typ att det räcker inte, vi kan inte bara sitta och debattera med dem, vi måste skrika på dem, ni är idioter, ni är dumma, ni är hit, ni är dit. Så att det är väldigt så här, de attackerar inte saklig debatt, inte en saklig argument, utan det handlar mer om att bara så här, trycka ner teister. Och när jag säger teister, de tror inte.
Ja, det ser man när de pratar, de pratar väldigt fult. Alltså.
Väldigt fult, väldigt
svårt.
Mycket memes, man är inne i min värld och förstår man hur de arbetar. En annan grej är att de också väldigt...
Det är Twitter-anpassat kan man säga. Twitter-anpassat, några enstaka ord som är så här...
Men det sjuka är när du säger det, för de är mest på Twitter. Det är där de håller till, det är inte att de håller till i Facebook mycket eller Instagram. Twitter, det är deras forum. En annan grej också att de propagerar väldigt mycket. De vill kalla folk till att konvertera till ateism, om man kan säga så. Det som skiljer dem här genom dem innan, det är att då var ateism en väldigt så här, speciell grej. Du måste vara väldigt du måste ha en nivå av kunskap, du ska vara lärd, du ska vara en viss upper echelon som det heter, alltså övre klassen. Det skulle inte vara för vem som helst, och bönderna som jobbade och höll på i sina gårdar, de skulle inte bry sig om sådana saker. Det var väldigt elitistiskt, och de skrev hemliga brev som de skickade till varandra. Det var ett elitistiskt samhälle. Nu har de mer så här att de försöker nå en mycket mer bredare målgrupp. Alla ska bli ateister, och det ser du även i rubriker på vissa böcker. De har Atheist for Dummies, Atheist for Kada, The Survival Handbook of an Atheist. De har ateism, alltså ateistböcker för barn, där barn ska lära sig The Magic of Reality, tror jag Richard Dawkins skrev, där man ska förklara ateism på ett väldigt enkelt sätt så att även till och med barn ska kunna förstå vad ateism är. Så det är också en annan grej. Sen har de också en överdriven tilltro på vetenskapen. Och det är väl det jag hoppas Sheikh Abdullah kan gå in på lite mer senare. Scientism, exakt, vetenskapen. Och att de tror att vetenskapen är den enda källan till sann kunskap. Att man inte kan lära sig eller ha någon form av källa till kunskap förutom via vetenskapen. Kort sagt, om vetenskapen inte kan bekräfta det, så finns det inte. De är väldigt materialistiska och vetenskapliga i det sättet. Så de började skriva som sagt tidigt 2000-talet, och sen har de bara pushat på, och det är egentligen det jag tror personligen som har drivit fram den här ateistiska debatten i många västerländska länder, där man har börjat skriva emot dem. Då är vissa kristna kändisar som de har blivit senare i vissa fält, matematiker och filosofer som har skrivit tillbaka, och det är en het debatt i de delarna tillbaka, men det ser vi inte här i Sverige faktiskt. Jag hade velat se lite mer av det.
Alltså man hittar Illusionen om Gud som bok i Sverige, men man hittar inga svar på den.
Nej, exakt.
Det är jättesvårt att hitta. Om du går till akademibokhandeln så hittar du den. Illusionen om Gud, skriven av Richard Dawkins. Men det finns, jag har hittat 70 böcker som besvarar den boken.
Men ingen finns i akademibokhandeln.
Ingen finns i akademibokhandeln.
Och då är den besvarad av folk liksom som...
Det är folk som är på hög nivå.
Jättemånga.
Så det är liksom, det är ganska... snävt narrativ som
Det är väldigt ensidigt, alltså det är bara enspårigt. Och det är väl så klimat där. Alltså.
Men jag har en fråga, för du nämnde en sak där jag tänkt. Vi tror bara på det som vetenskapen kan
bekräfta.
Och den vetenskapen studerar bara materialism. Den materialistiska vetenskapen. Man kan inte komma fram till något annat än materialistisk. Materialism.
Det, alltså det är det som är lite intressant.
Det blir ett cirkel, liksom, det blir
cirkelargument.
Cirkelargument.
Ja. Och egentligen, det är lite det som är så här, jag ska, man, kan man säga att de har lyckats med det. Ja. Men de har lyckats ta bort, alltså, the burden of proof från sig själva till teisterna, till de som tror på en gud. De har lyckats säga, ja, men vi behöver bara peka och neka alla era bevis, men vi behöver inte framställa egna bevis. Vi behöver inte så här, typ, jag behöver inte hämta bevis för att jag tror så som jag tror. Utan det är ni som ska övertyga mig med alla era gudsbevis, och blir jag inte övertygad, då kan jag säga, ja, men ni har inte tillräckligt med bevis.
Så egentligen, de säger, förlåt, bara som jag förtror, alltså, att om jag nu hävdar att den här mobilen bara kom till av sig själv här, då är inte det beviset på mig.
Exakt.
Du ska
bevisa att det är. Och grejen är, och det här är därför jag gillade Sheikh Abdullahs hela ingång med definitioner, för att det är väldigt viktigt att definiera vad du tror på för att sen kunna diskutera med dig.
Precis.
Och ateism är ett aktivt ställningstagande. Du förnekar att det finns en gud. Alltså, det är inte så att du säger jag vet inte, vilket vissa ateister tror på självklart. Men många av, speciellt de här som propagerar ateism och vill att man ska bli ateister, de säger vi förnekar att det finns någon gud. Och alltså, då måste du bevisa att det stämmer. Är du med?
Du måste ha en teori då, varför saker.
Om du är osäker på Guds bevisen, då är det inte ett vetenskapligt statement, det är inte ett rationalistiskt statement. Du kan inte övertyga någon med din osäkerhet eller okunskap.
Exakt.
För i slutet av dagen, om du säger jag är osäker, då beror det på din egen okunskap. Det beror inte på våra bevis, utan du är okunnig. Då pratar du bara om dig själv. Det är ett subjektivt uttalande, om man kan säga så. Och de som även säger, som Sheikh Abdullah var inne på innan, de som även säger att man kan inte bevisa om Gud finns eller inte. Det där behöver också ett bevis. Hur kan du vara säker? Alltså, du måste framställa ett bevis för ditt uttalande att man inte kan göra en viss sak. För det är en bedömning i sig som kräver bevis.
Så, den enda som inte behöver bevis är den personen som säger jag är okunnig, jag fattar ingenting.
Precis.
Den personen kan bara, okej, då är du okunnig, sätt dig och lär dig.
Du
ska inte hålla på och propagera för det ena eller andra. Du kan säga jag är okunnig, jag vet inte. Okej, men då kan du sätta dig och lära dig. Du kan lyssna på själva diskussionen.
Precis.
Men om man säger det finns ingen gud, eller det går inte att veta, då har kommit med specifika uttalanden där man propagera för det ena eller andra.
Inte bara det, utan att det är inte bara Guds frågan. Alltså, det är inte bara att bevisa att Gud existerar eller inte existerar. De måste bevisa, alltså, de måste framställa svar för att stödja deras världssyn. För som vi sa innan, de har ett väldigt materialistiskt världssyn. De tror bara på materia. Det finns ingen, som man säger, ma'na. Det finns ingenting som skälar något övernaturligt. Ingenting sånt. Utan det är bara det som vi kan se och ta på, typ, som finns. Materia. Okej, men Hur förklarar vi medvetandet? Är du med? Medvetandet, det är egentligen, alltså, vilken grej är, det är medvetandet. Att vi är medvetna, att vi tänker och vi har känslor och alla de här sakerna.
Moral och,
hur besvarar vi det?
Exakt.
Moral är en annan fråga. Precis. Hur besvarar vi att vi har faktiskt en moral? En objektiv moral.
Om vi bara
inte
är djur, om vi bara evolverar.
Precis. Hur besvarar vi sånt? Och vi kan ju som muslimer besvara det. Men nu jag vill lägga tillbaka the burden of proof på dem. Era svar. Vi saknar dem i debatten. De finns inte där. Och när de finns där, då är de oftast väldigt så här tafatt och väldigt så här svaga, och det är bara egentligen, jag ska vara ärlig, när man läser vissa av deras svar, det blir nästan som att de vill bara svara för att ha någonting dokumenterat.
Det kan väl bli väldigt deppiga svar också ibland.
Väldigt deppiga svar. Och de ärligaste, jag ska vara ärlig, de ärligaste som ändå fullföljer argumentet om materialism, det är de som säger att medvetande, det finns inte. Objektiv moral, det finns inte heller. Jag kan inte, jag tror det var Richard Dawkins som sa, jag kan inte med säkerhet säga att Hitler gjorde fel. För att jag har ingen slags, alltså jag kan inte sätta det i en måttstock. Jag kan inte värdera vad som är rätt eller fel, för jag har ingenting som hjälper mig, utan som Stephen Hawking sa, vi är bara kemisk avskum.
Kemisk skum.
Precis.
På medelstor planet.
Precis.
Kul.
Kul. Alltså kul att vara det, liksom. Fattar du?
Men vilken syn på livet och människor och så här. Alltså vilken människosyn egentligen.
Precis.
Att gå runt och tro att människor är bara kemiskt avskum som bara flyter runt.
Men då, vad är vitsen med moral? Varför ska vi vara goda människor? Varför ska vi vara trevliga mot grannen? Varför ska vi göra vårt på arbetet? Alla de här frågorna, det finns inget svar.
Exakt.
Big Bang.
Man kan ju säga som Alex Rosenberg, en professor, en artistisk professor som har skrivit en bok om det här. Han säger, finns det objektiv moral? Så säger han nej. Men varför ska jag vara moralist då? För att det får dig att känna dig bättre. Du mår bättre utav att vara det, men det finns ingen som kan säga att det här är rätt lätt sätt att leva och det här är fel sätt att leva.
Alltså, معلش, men om någon kan säga till dig då, men jag mår bra av att råna banker. Liksom.
Exakt. Nej, men alltså, jag tror att de flesta Alltså Al Capone, han mådde säkert bra ut och singel.
Många... Om samhället börjar säga att nu är det faktiskt, det är okej att sätta folk i koncentrationsläger. Exakt. Och mörda dem, då är det normen.
Det är så många svarar med här och säger, varför ska man inte leva en olaglig livsstil? Så därför att lagen säger det. Okej, men om det inte finns en lag i landet. Exakt. Eller att lagen i landet, själva regeringen i sig, är en gangsterregering. Alltså det blir liksom Hitler, Stalin, hela köret. Det var ju de som propagerade, de som satte lagarna. Precis. Att man ska göra ont. Ska man då göra onda saker? Precis. Var är ditt moraliska kompass? Var kommer det ifrån? Om varje person säger att det är subjektivt, det går att utgå från mig. Då hade Stalin sitt och Hitler sitt och de ansåg att det här var det som behövdes göras. Så det finns ingenting som är liksom transcendent.
Och hela moralargumentet, jag tror vi måste komma till det som en egen punkt. För det är också en stor
fråga
som vi måste komma till. Absolut. I sig.
Men även innan man diskuterar medvetandet, alltså de säger ju att människan har ett medvetande, men de försöker bara förklara det med rent materialistiska metoder. Så att de säger att egentligen det enda medvetandet är inuti människans hjärna. Det finns ingen själ, det finns ingenting övernaturligt. Och det är bara biokemiska processer. Vilket då leder till frågan, okej, om det bara är saker och ting som sker inne i din hjärna, är det du som styr över vad du tänker på egentligen? Mm. För du styr ju inte hur ditt blod håller på och åker i kroppen, eller du styr inte andra saker som är inne i kroppen. Kan det vara det? Och då kommer jag inte nästa fråga, har vi en fri vilja överhuvudtaget? Har människan en vilja att kunna välja mellan det som är rätt och fel? Och det är som till exempel Sam Harris, som är en av de här, han skriver att det här är bara en illusion, att människan har en egen vilja. Okay. Man har en fri vilja, han har en bok som heter Free Will, som är faktiskt alltså en helt usel bok när det kommer till att diskutera om det. Alltså jag läser boken, om man studerar själva ämnet om fri vilja och så finns det folk som verkligen diskuterar på djup nivå. Men han gör det på jättesimplistisk nivå. Och så är det är en annan grej med hela nyateistiska rörelsen. Den är jättesimplistisk. De försöker gå in på saker och ting som har diskuterats under en lång tid. Diskuteras på väldigt hög nivå. Och de försöker göra det på att det ska vara lite skratt, det ska vara lite roligt, man ska vara sarkastisk och så. Men varje person som är typ har lite koll på saker och ting, som alltså läck av, alltså, du har inte koll på någonting. Så här går det inte att säga.
Grejerna, jag tror det är för att de går in också i teologiska och filosofiska frågor väldigt mycket.
Det är inte deras fält.
Och det är inte deras fält. Alltså Richard Dawkins är biolog. Han är lärare till biologi, men han kan ingenting om teologi eller filosofi. Och därför när filosofer, även ateistiska filosofer, läser deras verk, de skäms. Jag tror jag skäms att kalla mig ateist efter att den här boken har kommit ut. Och någon annan sa att det här är ju på för så här, typ första ringnivå.
Förstår du? Professor i filosofi. Han hade failat om han hade kommit in på så här, första nivån i universitetet, så har han failat när han kommer till filosofi. För argumenten är liksom så här, det är jättebarnsliga.
Men har de inte också väldigt fult sätt att argumentera på när de lägger upp sina argument?
Det är sarkasm, väldigt mycket sarkasm. Att man ska liksom trycka ner.
Och härskartekniker och argumentationstekniker som de liksom använder sig av.
Men det här märker generellt, de som är, ska jag säga, positiva ateister, som man kallar, som man verkligen tror på ateismen och verkligen försöker propagera för den. De brukar oftast ha det här, de har en sorts ilska i sig mot religion. Det finns oftast någonting. En person som bara är så här, nej men jag är agnostiker, jag tror inte på någonting. Det brukar inte finnas så mycket så här, ilska och hat eller liknande. Men de personer som verkligen är så här, nu ska jag få dig att sluta tro. Det är oftast folk som har, det är någon psykologi där bakom. Det har skrivits också en bok av en professor, Psychology of Atheism, The Faith of the Fatherless. Där han pratar om att i princip alla som har varit kända ateister som verkligen har propagerat för ateismen, de har oftast haft någon trauma i barndomen. Och det är oftast problem med deras föräldrar. Exakt. Han har tagit upp och han har verkligen studerat från 1700-talet fram till idag, så är det nästan alltid fallet. De som är verkligen ska propagera för ateismen, det är någonting som har hänt i barndomen, något problem, något trauma som de har gått igenom, och så projicerar man det istället på religion.
Okay.
Och det är en jätteintressant bok faktiskt, jag kan rekommendera. Han är professor inom psykologi. Och även det här som du nämnde också, med att de inte kan förklara medvetandet. Man måste förklara mer än så. Varför existerar universum överhuvudtaget?
Precis.
Man måste kunna förklara den designen som vi ser runt omkring oss med allting. Man måste kunna alltså varenda sak som är runt omkring oss som vi kan se är designat. Okej, det måste finnas en skapare. Det måste finnas någon som har gjort det. Och det finns så många olika saker som egentligen ateisten måste måste kunna förklara. Mm. Men det är så skönt att sätta sig tillbaka i soffan och vara kritiken. Mm. Att bara sitta och kritisera och säga, ah, du har det här. Exakt. På samma sätt som inom politik. Att vara en oppositionella, så fort det sker någonting, det sker en ny dödsskjutning eller det sker någonting, så kan man bara säga, ah, kolla, regeringen har misslyckats. Men att vara den som är regeringen, att själv försöka kunna komma på något verkligt förslag hur vi ska kunna ta ett bukt med det, det är mycket svårare. Och därför gillar man att istället sätta sig i soffan och bara sitta och kritisera. Men när de får frågorna själva, okej, förklara din, förklara allting då, hur du börjat existera och så, så är det oftast, det har jag inte tänkt på. Eller, jag har inte ens försökt. Eller så är det som Sadok sa, att man säger någonting bara för att säga det. Man, så är det bara, hallå, det där var inte så genomtänkt. Mm. Ska vara helt ärlig.
Sen är det så många motsägelser också. Det är så här, typ, de frångår sin ideologi i delfrågor. Det måste ju ändå hålla vatten. Alltså, det måste ju ändå hålla ihop med det du tidigare har sagt. Alltså, du är materialist. Mm. Håll dig till det. Jag kom inte på andra saker under tiden och sen lämna din materialism på en sekund. Och sen gå tillbaka när det passar dig. Och där hände väldigt mycket. Jag tror, det var någon som sa, men vi behöver religioner för moral. Det var vadå religion? Men du har suttit och slaktat religion. Ja, men just när det kommer till moral, då religion är det bra. Hämta. Nej, men det går inte. Antingen så här, håller du dig till din ideologi hela vägen, eller så lämnar du den, för det funkar.
Jag tycker det är samma när de pratar typ om så här multiverse theory och sånt. Mm. Så här, vi tror inte på Gud, för vi kan inte se han. Mm. Men vi tror på att det finns där en miljard.
En miljard, det räcker inte. Det är många
som vi inte har sett. Men det är vår teori i alla fall.
Det känns som, jag ska vara ärlig, när jag satt och läste det, jag började studera det här väldigt sent i universitetet. Egna studier mest, och sen hade jag vissa lärare som var duktiga på det, bland annat Sheikh Abdallah. Men efter ett tag, det kändes som att varje orsak eller varje förklaring som inte ledde till en Guds tro var acceptabel.
Mm.
Alltså varje grej som ledde bort från Gud var en bra och acceptabel förklaring till vissa av de här frågorna vi har ställt. Och jag tror det var till och med Richard Dawkins som sa att det finns en möjlighet att det var utomjordingar som kom och
skapade första livet på
jorden. Eller hur? Ja, man började, och sen
de
jag kollade
för att de
på
hittade,
det.
När han pratade om design i DNA, eller hur?
Ja. Han säger att han blir ställd mot väggen. Typ så här, hur kan det vara på det här? Eller hur uppkom det första livet? Sen ingen vet hur första livet uppkom på jorden. Vet ungefär vilken sorts process det var, men vet inte hur första livet uppkom. Sen blev han frågad, skulle du kunna vara en designer? Så säger han, det skulle kunna vara på det här sättet. Så börjar prata om utomjordingar och att utomjordingar kan plantera det första livet på jorden och så vidare. Och han är inte den enda som har haft det. Det är flera ateister. Francis Crick var den första som fick Nobelpris för att han upptäckte DNA. Han hade också en teorin. Det finns flera. Det kallar för directed panspermia theory. Det
låter bättre.
Det låter ju väldigt så här, wow. Du vet, så här. Men det handlar egentligen bara om att fly undan från den grejen. Jag tror att just många så kallade lekmänsateister i Sverige, de gör det ännu oftare att de går ifrån sin egen materialistiska ateism. Alltså de som är ändå ska debattera, de måste tänka lite mer på hur de ska lägga fram sina argument. Men många i Sverige till exempel, de tror på någon form, någonting som är övernaturligt. De tror på kan vara liksom demoner eller andar eller någonting sånt, att människan har en själ i sig eller någonting sånt. Men ska de hålla sig till materialismen, då är det så här, it's a no-no. Här kan inte göra, för det här går inte att förklara om du ska hålla dig till ateismen. Och då kommer du frågan, okay, om det finns någonting övernaturligt bakom det här ifrån. Exakt. Bakom själen ifrån, och så vidare. Så många i Sverige, särskilt de som inte är liksom jätteinsatta i ämnet, de försöker ta någon sorts medelväg där, eller liksom plocka lite härifrån, plocka lite härifrån, smörgåsbordet. Men det blir egentligen en pannkaka av alla grejerna.
Alltså. Men bröder, det här leder oss egentligen in på att prata om just vilka argument gudstroende eller muslimer har för att det finns en skapare. Så jag tänkte, Sheikh Abdallah, om du kunde börja med.
Absolut, det finns ju jättemånga argument som tas upp i det här. Jag har haft flera föreläsningar där jag talar om det här mer detaljerat. Precis. Jag kommer inte kunna.
Och vi hänvisar folk, vi kommer lägga i beskrivningen så kommer vi länka till flera av dina föreläsningar och kurser som du har hållit i det här, ganska djupt.
Ja. Det finns verkligen jättedjupa böcker som handlar om det här också. Jätteintressanta böcker. Det finns på engelska framför allt och på arabsvenska, som sagt. Tyvärr, det finns inte så mycket. Det finns vissa som har skrivit saker, men det är inte på så hög nivå tyvärr i Sverige. Alltså det är som sagt, det är vissa saker som måste förklaras. Vissa saker som måste förklaras, vare sig man är ateist eller man är gudstroende. Och vi kan ta bara fem stycken huvudfrågor. Och hur klarar, eller hur mer uppenbart det är att sanningen är på teisternas sida än vad det är för en ateist. Första grundfrågan, som egentligen bland de mest existentiella frågorna som en människa kan ha. Varför existerar, varför finns det någonting snarare än ingenting? Det är en känd fråga som en tysk filosof Leibniz tog upp. Han byggde sitt första gudsargument på det här. Varför existerar det någonting snarare än ingenting? Och om ateister brukade förr i tiden oftast tro på att hela universum är evigt. Det har alltid existerat. Och då öppnar de upp dörren för sig själva att säga, det har alltid varit på det här sättet och vi behöver inte prata så mycket om var allting kommer ifrån, för så har det alltid varit. Men särskilt under 1900-talet, då började det svänga väldigt mycket inom vetenskapen, inom kosmologin, där man började kunna komma fram till att universum är inte evigt. Mm. Den här jorden är inte evig. Det här solsystemet är inte evigt. Solen är inte evig. Hela universum är inte evigt. Det har börjat existera. Och när man diskuterar den här grejen och säger okej, okay, en gång i tiden, om vi går tillräckligt långt tillbaka i tiden, så fanns ingenting överhuvudtaget. Och sen från detta ingenting så dök allt detta upp. Hur kan allt det här bara ha uppstått? Mm. Kan det ha gjort det utav sig själv? Eller måste det finnas en skapare? Och det liksom naturliga tänkandet som man har är att allting som har börjat existera, som en gång inte fanns förut, och sen började existera, måste ha en orsak, måste ha en skapare, någon som har tillverkat det. Den här koppen till exempel. En gång i tiden fanns den inte. Sen började den existera. Hur kunde den börja existera? Det måste ha funnits någon som har tillverkat den. Så är det med här bordet, så är det med den här, så vidare. Hade den varit evig, okej, då behöver vi inte diskutera den här saken. Precis. Men nu är den, har den börjat existera. Om den har börjat existera så måste det vara någon som har tillverkat den. Och om det är så att universum själv inte existerade förut, så kan det inte vara universum själv som har skapat sig själv, för det fanns inte. Utan det måste vara någon utanför universum, någonting som är transcendent, någon som har skapat det från att det inte tidigare existerar. Här kommer man många gånger i glidningar i argument som ateister, när de börjar gå in på den här frågan, då börjar de glida, även vissa vetenskapsmän bland dem. Då börjar de säga att det, universum, så länge det finns, till exempel som Stephen Hawking, som är en av de kända kosmologerna, han säger, så länge det finns en lag som gravitationslagen, så kan universum skapa sig själv från sig själv. Okej, men var kom gravitationslagen ifrån överhuvudtaget? Mm. En lag, det är någonting som beskriver någonting som redan existerar. Exakt. Den kan inte bara komma, den måste ha kommit någonstans ifrån. Mm. Prata inte om hur, vi pratar om varför, vad kom det ifrån? Vem är bakom allting? Mm. Och här glider man oftast i språket. Man duckar frågan många gånger. Mm. Även Lawrence Krauss, som också har skrivit en bok, Universe from Nothing, han är också så här, typ, fråga inte frågan vem, eller varför någonting, utan fråga istället frågan hur. Hur kom universum till? Och här kan man börja komma med olika kosmologiska teorier. Men fråga inte vem låg bakom allting och varför dök det upp. Och här duckar man frågan många gånger. Men man måste ju komma tillbaka till själva frågan. Universum en gång i tiden existerade inte. Den här jorden existerade inte. Solen existerade inte. Den har börjat existera. Vem ligger bakom det här?
Precis. För om det hade varit evigt som man trodde förut, ja, då hade det varit en annan fråga. Liksom. Ja. Okej, det har varit evigt. Då köpte man det. Det var evigt. Ja.
Men det är i princip ingen seriös forskare idag som tror på det. Som tror på att det här synliga universums var. Det de diskuterar mycket nu idag, det är här, vad hände i första ögonblicket? Vad hände innan där och så vidare? Det är inte det vi pratar om.
Med Big Bang-teorin och så.
Ja, med Big Bang-teorin. Vad är...
Föranledde.
Liksom. Det här universum som finns idag, existerade det förut eller inte? Nej, det existerade inte. Jorden, solen och så vidare existerade inte. Så det började existera. Okej, vem ligger bakom det här? Ducka inte frågan utan svara på frågan istället. Och här försöker man ofta komma bort. Jag kommer ihåg att jag diskuterade med en släkting om det här en gång. Och så till slut blev det bara jag har aldrig tänkt så långt. Det är för långt tillbaka i tiden. Jag vill bara, liksom, nu börjar jag prata om någonting annat. Man vill inte toucha den här frågan. Men det är ju faktiskt en väldigt grundläggande existentiell fråga, varför existerar någonting. Och det går ju tillbaka till varför vi existerar också.
Exakt.
Så det är en viktig fråga att kunna ta upp. Utan tvekan, när man tror på teismen, om man tror på en skapare, så är det enormt mycket enklare att kunna förklara den här frågan. Okej, det är en skapare som har skapat allting.
Exakt.
Än att man säger att det bara från att det inte fanns någonting, eller att det fanns en singularitet som de säger, så blev det en Big Bang och hela det här enorma universum ploppade ut från sig själv. Det blir, när man verkligen reflekterar över, så bara, vad säger ni för någonting? Alltså, lägg av, hur kan ni säga den här grejen? Och istället duckar man frågan och pratar om okej, vad händer de första processerna, hur går galaxerna? Nej, men det är inte det frågan. Hur tusan kommer allt här upp? Och det är det som är...
Det är så mycket grejer där i som är så exakt och precis. Och...
Där kommer man in på nästa grej som jag pratar om. Det här argumentet kallas för kosmologiska gudsargumentet.
Som du nämnde nu.
Ja, som pratar om nu. Att var kommer allting ifrån? Vem är skaparen till det? Här kommer också en vanlig fråga, så här, motfråga upp. Okej, men om allting som existerar har en skapare, då måste Gud också ha en skapare. Men här pratar vi om allting som har börjat existera.
Exakt.
Universum har börjat existera. Mm. Teister, ingen säger att Gud har börjat existera. Alla säger att Gud alltid existerat.
Exakt.
Så det som är evigt behöver man inte applicera den här.
Exakt.
Om någonting är evigt, hade man sagt det om att universum är evigt, hade man inte behövt
ställa de köpte ju det då.
Att de köpte ju det då. Mm. Ja, men nu, om man säger att det finns en skapare som alltid existerat, då applicerar man inte den här frågan. Exakt. Då ställer man inte den här frågan här. Så Gud har alltid existerat och har skapat det här som nu har börjat existera efter att inte det tidigare existerade. Så här är det utan tvekan förklaringsmodellen som finns hos teister är mycket mer logisk och rationell än hos ateister.
Ja.
Men det som är minst lika stort problem är att kosmologer och astrofysiker de säger att från första sekunden utav skapelsen utav universum så var det extremt designat. Allting skedde på exakt rätt sätt. Expansionen utav universum var exakt så som det skulle vara. Och de olika fysiska lagarna som finns i universum är exakt så som de ska vara. Man pratar om finjusteringsargumentet. Att det är finjusterat universum. Och det är inte bara så att det är väldigt, väldigt exakt. Att det är liksom så här, man kan tänka sig att den här håller på att tippa över, att den ligger precis på gränsen att göra det. Utan det är så enormt, extremt exakt att om det skulle ändra sig en miljard del så skulle det inte existera något universum överhuvudtaget. Det skulle inte finnas någon jord överhuvudtaget, det skulle inte finnas någon sol överhuvudtaget. Och så är det på atomnivå och så är det på galaxnivå. Mm. Så att hur atomerna är designade är enormt precis och hur hela universum är designat är enormt precis. De har tagit vissa exempel när de pratar om det här, forskare själva. Och det är att ett exempel om hur stor chans att det bara kunde komma till så här utan en slump utan att det finns en skapare. Säg till exempel att en person sätter på en person en ögonbindel och han ska ta ut ett mynt. Ett mynt som är rätt. Han har bara en chans på sig att ta ut rätt mynt.
Från
hur många andra mynt skulle vi behöva blanda ihop för att vi ska kunna prata om hur exakt det designas i universum. Så att säga att du skulle behöva fylla hela Nordamerika med mynt. Du lägger dem. Och så placerar du de här mynten ovanpå varandra hela vägen upp till månen. Och så gör du det 1 miljon gånger om. Och så är ett utav mynten är färgade med röd färg till exempel. Den personen har en enda chans att stoppa in handen och kunna ta ut rätt mynt. Och om han gör det, det är det vi pratar om nu.
Mm.
Och de säger fortfarande att det här kunde ske utav en slump. Antingen så flyr man från frågan och man säger nej men så finjusterat är det inte, men det här har man börjat komma ifrån. Även ateistiska forskare är överens om det, att det är alltså fine tuning argument, så är det. Det går inte att ducka den här grejen. Det är så enormt precis från atomer till hela vägen upp på galaxnivå.
Har inte vissa också som matematiker sagt att gränsen för slumpen går med en viss 10 upphöjt till 50?
Ja, man säger 1-10 upphöjt till 50 och vi säger 1-10 upphöjt till 150, men det här nu pratar vi om så många gånger fler än så.
Exakt.
Så det är egentligen, alltså det är så mindblowing om man tänker över det. Och återigen, förklaringsmodellen. Vad är mest logiskt nu? Mm. Vissa duckar det, men det går inte att ducka längre. Att man ser för att det är så många, det är så fin designat, så att det går inte att ducka den här grejen. Man pratar om att man upptäcker nya saker hela tiden genom det här finjusteringen och fine-tuning. Så att bara under de senaste åren, jag tror jag såg från typ 1996 till 2006 har man upptäckt jättemånga nya saker inom det här fältet som gör det ännu mer omöjligt.
Mm.
Och så här är det, ju mer forskningen kommer fram så är det bara wow, det är så himla fin design den här grejen. Var kommer det här ifrån? Det vissa artister gör då, det är att de flyr från den här grejen och de säger, ja men vi kan säga så här, det finns multiverse, det här är inte det enda universum som existerat, utan det finns 10 upphöjt till 500. Alltså om man säger 10 upphöjt till 60 är 1 miljon. 10 upphöjt till 500 är miljon. Andra universum. Och vi kan tro att det är på det sättet. Och då skulle det kunna funka att en av dem är. Det finns ju självklart inget bevis att det finns något annat universum. Mm. Och de säger till och med själva att det kommer inte kunna gå att bevisa det. Men det blir en förklaringsmodell. Mm. Och det finns en brittisk filosof som säger, okej, nu står vi mellan två saker. Att tro på att det finns en skapare eller miljarder, 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 miljarder universum för att kunna förklara det här. Du får välja. Mm. Ja, du får välja en skapare, eller ska du ha alla de här låtsasuniversum som du har hittat på, ja, att de existerar, fast du inte har något bevis för. Ja. Take your choice.
Mm.
Och här är det.
Det är ett motstånd bara, ja, att motstånd, vilja acceptera, ja, att det, för att det kommer något på köpet om man accepterar att det finns.
Och till och med många ateistiska forskare säger alltså, vi, alltså multiverse, alltså hallå, det liksom, vi går ju emot våra egna principer här. Ja. Vi säger att vi bara ska kunna tro på det som vi kan bekräfta, och vi kan ju inte bekräfta att de här existerar, så varför springer vi från våra egna principer? Vi måste kunna ta tag i alla dessa universum, eller denna fin design som finns i det här universum. Hur ska vi kunna förklara det? Och då är det vissa som säger, nej, alltså, jag vill inte bara prata om själva grejen. Låt oss syssla med något annat.
Det är lite burden of proof igen.
Exakt.
Så de kan inte förklara det. Och när de väl förklarar det, så hämtar de saker och ting som inte går att vetenskapligt bekräfta. Och sen...
Sen börjar man göra narre.
Sen börjar narre. Och det är väl då oftast debatten är slut, när de börjar narre av din tro bara för att... utan att kunna besvara dina sakliga argument. Liksom.
Precis.
Så det där kallas för finjusteringsargumentet. Sen finns det andra argument som är bland de mest diskuterade. Det kallas för designargumentet. Det ena är när man pratar om på kosmisk nivå eller den fysiska världen. Det här pratar man om biologi. Alltså hur varelser är uppbyggda och hur vi människor är uppbyggda. Att det finns en så enorm design inom den levande världen också. Levande varelser och hur man är uppbyggd. Och det här diskussionen oftast mellan evolutionsteorin och gudstroende kommer in.
Precis.
Just om den här grejen. För att det här är för många det tydligaste argumentet. För vi ser sån enorm design inuti oss själva. Bara att vi tittar utan att man har någon kunskap om forskning och vetenskap, om mikrobiologi eller liknande, så kan man bara se, wow, mina ögon till värsta kamerorna. Näsan, hur det, liksom, våra händer, hur man kan använda dem och så vidare. Hjärtat, lungor, så jag bara, wow. Och det här är någonting som nämns i Koranen att man ska reflektera över. Dels det som finns i horisonten, det som finns i universum, och dels inuti oss själva. Så när rihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Att vi kommer visa dem våra tecken i horisonten och inuti dem själva. Tills att det kommer att göras klart för dem att detta är sanningen. Och subhanallah, ju mer ateismen har börjat etablera sig i västvärlden, så har samtidigt forskningen och vetenskapen bekräftat en design på ett sätt som man aldrig tidigare kunde känna till. Alltså förr i tiden på profeten Muhammad s.a.s. tid, eller när religioner dök upp och så vidare, så kände folk inte till att det fanns celler in till människor. Nu kan man inte bara se att det finns celler, utan man kan dyka in i cellerna. Oj, det finns DNA. Vad är det som finns in till DNA? Det finns jättemycket information. Var kommer information ifrån? Det är en sak att man pratar om någonting som är materiellt designat, men hur tusan kom det in information i människans DNA? Och som Bill Gates, som Microsofts grundare, han säger att när jag studerade DNA, så säger jag att det här är som ett dataprogram. Det är liksom, det här är software inuti det. Det är inte bara hardware, utan det är software som är där inne. Men det är mycket mer designat än någonting vi har lyckats skapa. Så om det är så att de behöver en massa ingenjörer, dataingenjörer, för att kunna fixa sitt software, annars kunde det inte bara komma till utav sig självt. Hur kom denna software in i människans DNA? Som då bestämmer hur vi ser ut, hur vår ögonfärg, vår hudfärg och så vidare. Det är skrivet inuti vår DNA.
Det var det Francis Crick tyckte.
Då kom Francis Crick in och började prata om aliens.
för att man kan ändå inte säga att det inte är designat. Det kan han inte säga när det är så pass.
Och det sjukaste var Richard Dawkins, som pratade om det här, en av de kändaste nyateistiska predikanterna eller aktivisterna, om man ska kalla för. Han säger att biologi är studiet utav det som verkar vara designat men inte är det. Så det är bara, och Francis Crick säger det också, att vi måste ständigt påminna oss när vi studerar biologi att det vi ser inte är designat, utan det har evolved, alltså det har evolverat eller dykt upp eller utvecklats. För man ser det hela tiden framför sig, som man säger, It looks like a duck, it walks like a duck, it's a duck. sluta ducka hela grejen. Ni ser det runt omkring er överallt. Alltså, du kan se det själv, du behöver inte vara värsta forskaren. Du kan bara kolla på dig själv, hur du fungerar, hur dina organ fungerar. Det här är någonting du känner till, att ha ett hjärta, du har en lever, du har en njure och så vidare. Att det här är enormt designat, som hela tiden funkar 24/7 inuti dig. Och man bara kan bara se med till exempel sjukdomar. Sjukdomar är att det blir någonting som går emot det som är normalt inuti människan. Alltså någonting litet som så här, corona, virus, en jätteliten grej kommer in och helt plötsligt så bara precis. Ändrar det om saker och ting. Exakt. Vilket tyder på att i grunden är det enormt designat inuti människan.
Exakt.
Så det här är återigen en sak som är så himla tydligt. Man kan inte bara ducka den här grejen. Det är liksom inuti dig själv. Du inte behöver prata om någonting som är jättelångt bort. Du är ett tecken i sig. Du går runt och är ett levande tecken var du än är. Att du ens pratar är ett levande tecken. Din syn, du överallt. Jag brukar säga det ibland att ateister säger jag kan inte se några bevis för Guds existens. Men dina ögon är ett tecken i sig. Din syn är ett bevis. Spännande. För att inte prata om hjärnan. Människans hjärna, forskare säger att det är det mest komplexa som existerar i hela universum. Det finns ingenting som är mer komplext. Inte solen, inte månen, inte, din hjärna som är inuti dig själv. Så man går runt och tänker och tänker och du vet, som att det är som man förnekar. It's in your brain, alltså det finns där. Din hjärna i sig är, alltså det är helt mindblowing när man studerar om vad hjärnan är för någonting.
Även, vad heter han, Richard Dawkins, en av hans mentorer ju. Vad heter han, Anthony Flew.
Ja.
Han kom ju till den insikten, han var ju artist. Sen kom han till insikten i slutet av sitt liv.
Det är spirituella fadern för
nyateismen.
För ateism. Han var under 2000-talet. Det är också en intressant sak att mellan det jag pratade om för 1800-talet till 2000-talet så var 1900-talet där det fanns en egen form av ateism. Och då var det många gånger att i alla fall i en stor del av världen så tvingade man på ateismen på folk. Liksom kommunismen. Det var ju att det var ju statsateism. Exakt. Där man verkligen tvingade på människor. Man förstörde kyrkor, man förstörde tempel, man förstörde moskéer. Och man dödade imam, man dödade präster och så vidare. För att propagera den här grejen. Mm. Och även i västvärlden under den här tiden så var det många gånger starkt kopplat till ideologier. Alltså till exempel socialism är ofta starkt kopplat till ateismen. Viss form av liberalism var det också. Att det blev oftast en antireligiös politik som ovanifrån, när man tog över till exempel, man styrde om vad det är som ska undervisas i skolor, man styrde media, de som var redaktörer och så vidare. Det var ett narrativ som pumpades ut till folk och man fick svälja saker och ting vare sig man trodde på. Alltså folk fick det liksom matat till sig.
Mm.
Och många personer har nog inte reflekterat över det själva. Precis. Utan det är det här som man har matats från, att man gick i förskola, skola, man får lära sig där. Och sen media, det är det som, när du går till akademibokhandeln, så sagt, du kommer hitta illusionen om Gud av Richard Dawkins, men du kommer inte hitta de 70 böckerna som har skrivit som har besvarat den boken.
Precis.
Så det är det som liksom pushas fram till folk. Folk sväljer det.
Exakt.
Och så fortsätter det så.
Anthony Flew, han var aktiv där under den...
Han var under 1900-talet. Under 1900-talet. Ja, precis. Där var han den stora liksom, ateisten på den tiden, och han pushade mycket på det. Och sen till slut så skrev han en bok som heter There is a God, där han säger liksom, vi kan inte fly från det här grejen. Alltså, vi ser designen i universum har börjat existera, och inuti cellerna, DNA och så vidare, måste finnas en skapare.
Taib, då har vi egentligen gått igenom tre av skapelseargumenten. Vad är fjärde då?
Det här är någonting som är vanligt att man diskuterar hos muslimer än inom kristen teologi. De här tidigare argumenten som jag har tagit upp brukar även kristna teologer ta upp. Det här med skapelsebeviset, finjusteringsbeviset och designbeviset. Det är det som diskuteras väldigt mycket inom i debatten mellan ateister och teister.
Mm.
Det andra är någonting som kallas för inom muslims teologi för fötra.
Mm.
Att människan har en inneboende tro eller inklination att vilja tro på att det finns någonting övernaturligt och att man ska dyrka den här skaparen. Det har diskuterats också av vissa kristna teologer. John Calvin till exempel pratar om det här som kalvinisternas liksom, grundare. Vissa tar upp det. Det finns en amerikansk filosof, Ellen Plantinga, han tar upp det här som ett argument också. Men det är inte så vanligt i själva diskussionen. Men det tas upp i Koranen att människan har den fötra, att människan har den här naturliga tron. Och det tas också upp i profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sunna, där han säger att varje barn föds med en fötra, föds med en naturlig tro. Och så är det föräldrarna som gör den till en kristen eller till en jude och så vidare. Att föräldrarna påverkar därefter. Precis. Men den här naturliga tron om att det finns en skapare, och att den här skaparen är någon som man vill dyrka eller vända sig till på något sätt, det är någonting som finns inuti människan. Det här har börjat studeras nu på vår tid. Inte från ett teologiskt perspektiv, utan mer från ett psykologiskt perspektiv. Kognitiv psykologi och även antropologiskt perspektiv. Varför är det så att människor genom tiderna och än tills idag verkar vara så att de tror det? Finns det naturlig tro? Det finns framförallt en forskare som heter Justin Barrett, som har jobbat på Oxford universitetet som professor inom psykologi. Han har studerat det här under 20 års tid. Han har skrivit en jätteintressant bok som heter Born Believers.
Jag håller på att läsa den just nu.
Ja, vad tycker du? Det är intressant.
Jätteintressant.
Ja, man har kommit på metoder hur man kan studera tro hos små barn. Med olika saker, hur de reagerar på olika grejer. Han har forskat med 20 år. Och han nämner jättemånga andra studier inom ämnet. Så det är inte bara han som har kommit fram till det, utan många andra forskare. Och de gjorde ett gemensamt projekt med forskare från, jag tror det var 20 olika länder, 57 olika forskare, som vissa av dem var antropologer, vissa av dem var psykologer och så vidare. Och där deras slutsats var: belief in God is part of human nature. Att tron på Gud är en del av människans natur. Det här är någonting som finns inuti människan. Det här är ett faktum som faktiskt inte kan fly ifrån. Att det finns en naturlig tro inom människan, att det finns, människan har en tendens att vilja tro på det som är övernaturligt. Diskussioner kommer in, hur ska vi kunna förklara den här grejen? Ateister, vissa av dem försöker förklara det med att det här är någon sorts, det är något genetiskt eller något som finns, något fel som har skett inom till människan och så vidare. Medan den mer naturliga förklaringen blir att det är en skapare som har skapat oss och människan, skapat människans själ, skapat människans kropp. Människan är byggd av kropp och själ, och att man då på grund av det här har den här tron inpräntad från Gud, så man kan vända sig till Gud och även viljan att kunna vända sig till Gud. Att det här är någonting som Gud har gjort inpräntat inuti oss människor. Och det här är någonting som särskilt konvertiter kan känna av väldigt starkt. Att när de väl blir muslimer eller när de väl börjar tro, så känner de att de har kommit tillbaka. De känner sig hemma. De har kommit till någonting. Det här är liksom, därför är det vissa som säger att man ska säga att man har reverterat, inte konverterat. Exakt. Man återvänder till liksom det ursprungliga som människan har inuti sig. Jag vet inte om det är korrekt att man ska använda det här ordet, men jag tycker ändå det är en intressant synvinkel på det hela. Och det är någonting som många känner av. Exakt. Och det är därför också jag tror att just islam som religion kan vara så tilltalande för folk. Att det känns verkligen som den naturliga tron. Och Justin Barrett som själv har en kristen bakgrund, han säger till exempel att treenigheten är inte naturlig tro. Treenighet är någonting, någon måste komma till dig och säga. Exakt. Att det finns en fadern och sonen och den heliga anden och sånt. Det är inlärt. Men naturlig tro är att man tror på att det finns en skapare. Och exakt, att man vill vända sig till den här skaparen. Så att den naturliga tron förklarar inte detaljerat vem skaparen är. Det här måste man lära sig på ett annat håll. Men den islamiska tron stämmer mer överens med den här naturliga tron om att det finns, precis, en skapare som man ska vända sig till. Det ska inte vara någon mellanhand mellan den själv och skaparen och så vidare.
Men jag tyckte det var intressant där också. Han nämnde inte bara Gud. Han säger att det faller barnen naturligt att tro på en allvetande, supernatural och odödlig Gud.
Han berättar också i boken att han har blivit kontaktad av vissa muslimer som säger att det här stämmer överens med en hadith, just den här kulumen men han missförstår deras brev, eller så har det varit de som var dåliga på att förklara för honom. Han säger att nej, jag tror inte, jag säger inte att folk föds som sunniter eller shiiter och att de har liksom så här en hel liksom dogmatisk tro. Det är inte det hadithen säger heller. Hadithen förklarar att det finns en naturlig tro och att islam är den tron som är närmast den här naturliga tron. Exakt. Sen kan man lära sig mer saker om skaparen. Det här är någonting annat. Precis. Det här kommer genom uppenbarelsen. Men den här naturliga tron, islam känns verkligen som en naturlig tro med den här naturliga kontakten med skaparen.
Precis.
Och det här är återigen ett faktum som man inte kan fly ifrån. Just den här naturliga tron. Så man kan se att människor världen över genom historien verkligen har vänt sig till att de tror på att det finns en skapare. De vill dyrka den här skaparen. De bildar olika former av religioner kanske själva för att försöka kunna.
Kan det också vara så här, något som är, som du sa, inneboende, som man vill, som ett hål som man vill täppa till? För jag tänkte på det du sa innan, det här med smörgåsbordet, att man har ett vilja ändå att dyrka, ändå att tillbe någon högre makt. Det är väl fittran som får dem att kanske.
Absolut.
Gå till smörgåsbordet om man säger så.
Nej, jag tror inte att jag tvekade. Och det här är, eftersom man har gjort det lite till tabu i Sverige, det här med religion och så vidare.
Gud, det känns negativt laddat nästan på svenska.
Tyvärr. Alltså,
Gud.
Tyvärr. Men det är mycket vanligare än vad man tror bland folk. Mm. Och därför tror jag att det är viktigt att en person som känner sig att om man har det här smörgåsbordet, vi muslimer välkomnar det. Kom hit, så vi kan visa vad som finns här.
Om
ni känner av det här, att jag känner av den här andligheten och så vidare, jag vill liksom kunna bejaka det här på något sätt, så säger muslimer på arabiska, du är välkommen alltså. Och här kan vi förklara vad muslimer tror på. Man kommer dock kunna se hur naturligt det här är, stämmer överens och med just vad islam har kommit
precis.
Med.
Ja. Och det finns ju det här att många som har sagt att de är ateister, men kanske inte så här, som du pratade om, positiva ateister, liksom ändå. Mm. Ja, jag är ateist. Sen när man kommer i en kris i livet, börjar be.
Exakt.
There are no atheists in foxholes.
Ja, det måste jag säga. Ja. Det finns inga ateister i skyttegraven. Det här var ett uttalande som, man säger att det var någon amerikansk general. Som myntade det efter andra världskriget. Att när de ligger där, det började snackas mer och mer om ateism på den tiden. Så när man ligger där så, gud hjälp mig, du vet. Och det nämns också i Koranen. Nämns också i Koranen om när folk är ute på havet. Och det, vågorna börjar gå. Och då börjar de såhär, oh, gud hjälp mig.
En broder berättade till mig nyligen också, han var på ett flygplan. Det höll inte på att störta, det blev bara jätteturbulens. Mm. Alla började be.
Det är
ja, det är folk började be.
Men jag tror faktiskt det är egentligen bilden av religioner generellt och islam som folk är lite rädda för. För att de förstår inte det här att det finns spiritualitet, nu fastnar jag på ordet, men det finns en spirituell aspekt av islam.
Exakt.
Och de låser fast det på alla, alltså, det är regler och det är ett regelverk jag måste följa. Mm. Och man väljer att framställa den bilden och glömmer bort det här spirituella som egentligen faktiskt de söker, känns det som. Mm.
Men kan det vara muslimers fel ibland också när man kallar till
det? Blir du muslim så ska du sluta
äta gris.
Typ. Vi har en del av skulden, absolut. Och det är viktigt att lyfta och korrigera, så att säga. Så att folk fattar det, att det finns ändå så här, det här aspekten med hjärtat och att komma närmare Allah, och alla de här sakerna som är superviktiga.
Alltså det är återigen det här vi pratar om, att det inte lyfts upp i debatten om den teologiska aspekten i islam. Det kan man ju inte skylla på icke-muslimer. Det måste muslimer skylla på sig själva. Mm. Alltså var är muslimer att diskutera de här ämnena? Vad är muslimerna som försöker ta upp de här ämnena överhuvudtaget? Man kan ju inte vänta att någon annan ska ta diskussionen till oss. Man får ju visa framfötterna. Mm. Och tyvärr så är det väldigt få muslimer som diskuterar de här ämnena. Mm. Tar upp dem. Och det behöver inte göras liksom i kanske media eller sånt. Man kan göra det med sina vänner. Mm. Man kan göra det runt, ta upp själva ämnet. Och just om man har inkörsporten blir existentiella frågor. Mm. Varför existerar allting? Exakt. Vad är meningen med livet? Man behöver inte direkt kolla på att säga att en person blir muslim. Mm. Utan man kan bara ta upp de här frågorna. Och jag tror att just de existentiella frågorna är många intresserade av egentligen. Man kanske inte blir det när det finns en sorts grupptryck. Man är framför andra personer. Ja. Men om man sitter och tar en skön kaffe med en person, då kommer det fram. Och många är intresserade. Och många känner av kanske just ångest för att det är så spirituellt dött. Folk vill ha det här men vet inte vad man ska söka sig. Så muslimerna inte ens kan presentera smörgåsbordet, kan inte presentera någonting som man kan komma till, då kan man inte skylla på folk. Alltså det är inte konstigt att folk inte har någonstans att vända sig, utan
har liksom, ett ansvar.
Man går efter utbudet.
Alla måste ta sitt ansvar där. Man på det sättet ansvar, man kan.
Och det märker man ju hur många personer det är som blir muslimer i Sverige. Det är många gånger tillbaka till det. Att man har någon, man har hittat något videoklipp eller man har hittat någon person som är muslim eller liknande som har kunnat presentera det. Och då blir det så himla mycket tydligare.
Speciellt när det kommer till spirituella säsonger. Jag tänker mest på Ramadan när folk börjar fasta och man känner ändå den här spirituella viben och den här må bra-känslan som alla egentligen söker. Och det är inte konstigt. Man ser ju också att många testar på att fasta som inte är muslimer. Och det är för att täppa till det här hålet, att man vill ändå ha det där spirituella i någon aspekt av sitt liv. Och många mår bra av fastan. Det är ändå lite så här fysiskt svårt att hålla sig borta från mat, men någonstans känns det ändå bra om man mår bra av det, och det är det folk jagar.
Jag tror folk också upptäcker en del av sig själv när man inte går runt och tänker, vad ska jag äta, vad ska jag dricka hela dagen. Hittar man någonting? Man hittar sin själ lite.
Många också när de åker till muslimska länder som är lite mer, till exempel Marocko är det många som kan bli kanske mer dragna till religion, det kan vara lite mer spirituellt, man går gamla marknader och man känner så här moské, man hör bönutropet och så, än vissa muslimska länder som kanske är mer så materialistiska av sig, där man inte känner av den här stämningen. Många gillar just den här grejen, många blir påverkade av det här. Det är väldigt många sökare där ute som verkligen verkligen vill veta mer egentligen. Men jag tror att stor del utav ansvaret går tillbaka till oss muslimer. Vi har inte presenterat det på ett bra sätt.
Precis. Och för de som undrar så kan man alltid höra av sig till oss. Absolut. Här på podden Islampoddens Instagram-sida, och vi kan hänvisa er vidare. Abdallah, du finns också på alla sociala medier, eller hur?
Ja. Eller alla, Facebook och Instagram.
Precis, man kan kontakta dig direkt. Jag tänkte att vi ska gå vidare till sista, femte beviset som du ville ta upp.
Ja, och det handlar om religiösa erfarenheter. Det här fötterna, att folk känner av att de söker sig till religion. Mm. Det är inte bara så att folk har haft den här känslan, utan genom tiderna så har ju folk fått det bekräftat på något sätt. Mm. Genom saker de varit med om. Till exempel att folk har bett till Gud och att bönen har blivit besvarad. Så det är inte bara så att folk har genom årtusenden känt sig att spirituellt lagda eller vill söka sig, bett till Gud och ingen någonsin har fått sin bön besvarad. Mm. För om det hade varit på det sättet, då tror jag inte att det hade varit betydligt mer ateister än vad det har varit genom världshistorien. Utan det är att folk har fått det bekräftat på något sätt. Och här kommer man in på själva frågan. Och att det har skett övernaturliga händelser överhuvudtaget, eller att, då, som sagt, att man har fått sin bön besvarad. Mm. Och då kommer frågan, okej, jag är i en speciell situation. Jag har det svårt. Eller det behöver inte vara att man har det svårt, men det kan vara någon annan grej. Jag lyfter upp mina händer till Gud, eller hur man nu ber. Mm. Man ber till Gud och man får sin bön besvarad.
Mm.
Hur tusan gick det här till?
Mm.
Hur tusan gick det här till? Om man har fått någonting besvarat från Gud, vem är det då som har besvarat din bön?
Mm.
Så att det här har fungerat. Och då kommer många med frågan, att just om de ställs den här frågan, så blir det, men det finns jättemånga personer som inte har fått sin bön accepterad. Här så går det tillbaka till att Gud kan besvara bönen till den han vill. Och att han har besvarat bönen är ett tecken på att han existerar. Men om man väljer att inte besvara bönen till någon, betyder det inte att han inte existerar. Mm. Man kan ta till exempel, vi tar någon som ger välgörenhet. Vi säger att det finns en person som har väldigt mycket pengar. Det kommer 100 personer dit och han väljer att ge till dem. Sen kommer det 100 andra personer som han anser att de har egentligen bra med pengar. De har så vidare. Han ger inte dem. Ingen person kan då komma och säga att han inte existerar bara för att han inte gav mig. Ja. Han gav inte dig på grund av vissa anledningar.
Precis.
Som oftast går tillbaka då till dig själv. Mm. Du har gjort vissa saker som du kanske förtjänar att få din bön besvarad eller liknande. Men att just bönen besvaras, det är det som man bör fokusera på. Och här återigen, det kommer till burden of proof. Många ateister, de försöker vända på det här och bara fokusera på att vissa personers bön inte har blivit accepterade. Men det är där man egentligen borde fokusera.
Precis, och det vet man ju som muslim också. Jag kan själv ta från mitt egna liv. Jag vet ibland att jag har bett om saker och inte fått en bön besvarad. Men 3 år senare, jag säger alhamdulillah, att, du vet, att det blev på ett annat sätt som var bättre för mig.
Exakt.
Man vet aldrig vad Gud har för plan för en. Eller att han besvarar det senare. Eller,
absolut. Det är det som är själva grejen. Ibland kan man med sin limiterade kunskap, vår kunskap handlar om det som sker nu och då är den väldigt, väldigt limiterad. Och den handlar till viss del om det förflutna, men den är väldigt limiterad också för man glömmer mycket och, men det handlar inte om framtiden. Precis. Så man vet inte vad som är bra för en i framtiden. Man kanske tror att det här är bäst, men Gud vet vad som är bäst för en i framtiden. Och det är det som är själva grejen. Att här kan Gud välja att besvara för vissa och inte besvara för andra. Och här kommer man in till en av de viktigaste aspekterna med just Guds tro. Och det är vår tro. Den handlar inte om en tro på en transcendent skapare som inte har en sorts relation till skapelsen. Utan det handlar om en personlig relation som man har till den här skaparen. Och att vända sig då till skaparen. Det är inte bara man tror på att det fanns en skapare som har skapat allting. Det blev findesignat och finjusterat. Och sen ingenting mer där. Utan jag tycker det är viktigt att man tar upp det här argumentet också. För att det just handlar om någonting så centralt i våra muslimers liv. Att vi hela tiden ska be till Gud. Man ska vända sig till Gud. Och man får sin bön besvarad. Sen jag har blivit muslim, jag kan inte ens räkna hur många gånger man har fått sin bön besvarad. Och det är det som verkligen stärker och stabiliserar en på själva tron.
Även beviset innan det här med fitra, att det ska ändå finnas en kontakt med Allah, att något söker sig till dyrkan. Det visar också på en personlig relation att det är inte bara en Gud som har bara skapat som ett clockwork som man säger, precis, och bara lämnat det.
Och jag tänker också det här välmåendet man kan uppleva när man gör goda handlingar.
Mm.
Alltså att du, det som kanske inte för alla människor skulle vara, men att be på natten eller fasta som vi var inne på. Mm. Du mår ju bra av det. Du som att du blir belönad av handen direkt. Subhanallah.
Spirituellt välmående.
Precis, exakt.
Och det är ju subhanallah att en person kan ha så himla många saker materiellt. Man har fullt med saker och ting. Man äger massa saker. Man har en jättestor villa. Man har en jättebra bil och så vidare. Men det är fortfarande bara materiella saker. Det är, om en person inte mår bra där inne, då spelar det ingen roll hur mycket en person har. En annan person kanske sitter i fängelse och har ingenting annat men mår bra inuti. Den personen kommer... den personen känner sig som man är en kung. Och så är det många, alltså just för muslimer som har, när man känner att ens iman är öppen, när man känner att man har stark tro, visst, ingen tillfälle då man känner att man mår bättre.
Exakt.
Alltså det är, hur man än har det rent materiellt sett, ens materiella ställning, det är där inne det finns i slutändan.
Ja, det är så sant.
Och det är det som är det viktigaste.
Mm. Just när du kommer till dua också, när du nämner det där med spirituell närhet. Har ni tänkt på hur det känns när man har det dåligt och ändå gör dua? Alltså den känslan av närhet till Allah, man ändå upplever att ibland kan man nästan, som vissa lärde uttrycker det, önska att man hade det dåligt för att han orsakat göra en sån uppriktig dua för att ändå komma. För att när du gör dua, det handlar inte bara om att göra dua, få din grej som går vidare, din iman höjs, du kommer närmare Allah, du är uppe som du sa kanske på nätterna och ber och så vidare. Och alla de här sakerna orsakas av din dåliga stund. Så att du sitter där och önskar, kanske borde få det lite dåligt igen så att jag kan få den där känslan
komma
igen.
Komma närmare Allah.
Exakt.
Så att det förde en närmare liksom, att man hade gick igenom en svårighet.
Och jag kan tänka mig hur jobbigt det måste vara just för ateister när det kommer till en sån sak. Alltså man kan känna sig jätteensamt. Mm. Man går igenom jättetuffa stunder och man har ingen riktig att vända sig till. Man går till en psykolog och så tar timmen över så går man därifrån. Mm. Man pratar med en vän och sen tar det slut. Ah. Att just kunna ha sin skapare som man vänder sig till när man vill. På dygnet. Alltså det är en helt annan sak. Det blir en otrolig tomhet en person får om man inte har någon att vända sig till.
Precis.
Det blir så liksom bara materia där. Mm. Bara atomer, det finns ingenting annat.
Det är bara materia och allt mörkt. Och
ingen mening med någonting.
Alltså ateismen kan leda till nihilismen. Det finns ju ingenting. Om man verkligen tar det till dess spets så leder det till det.
Mm.
Den här professor Alex Rosenberg, han tar upp just den här grejen. Han tycker att han blir arg på ateister som börjar plockar lite från ateismen och han tar inte det spets.
Mm.
Han ställer frågor i början av sin bok Atheist Guide to Reality och han säger finns det mening med livet? Nej. Finns det mening med universum? Nej. Finns det en själ? Nej. Har vi en egen vilja? Nej. Liksom, sluta inbilda dig saker. Så säger han till slut att om du har problem med att du känner att du inte mår bra utav det här, att det inte finns en mening med livet, låtsas inte som att det finns någon övergripande mening med livet. Du kan hitta på kanske en egen mening med livet, men inte en övergripande mening med livet, utan ta Prozac istället. Om du har svårt att vakna upp, alltså antidepressiva medel, kör Prozac och inbilla dig inte. Lev ett liv utan illusioner, säger han.
Det är ganska vanligt nu här också i Sverige.
Det har blivit ganska vanligt.
Folk, alltså, inte Prozac kanske specifikt, men olika antidepressiva. Jag läste att det var 20-25% av Sveriges vuxna befolkning som gjorde
det.
Men jag vet inte exakta siffror.
Jag tror att det ligger på ungefär 1 miljon om man tänker då att den vuxna befolkningen.
Det är någonstans där.
Och det går ner i åldrarna också.
Ja, mycket ungdomar som man skriver ut det till och ungdomar mår sämre.
Alltså, det är en annan grej med ateismen. Det handlar inte om att ateismen är sann eller falsk med den här grejen. Men det är fett deprimerande. Ja. Om man tänker på hela grejen. Att, alltså, livet blir i slutändan meningslöst. Mm. Alltså, nu du lever ditt liv. Du kämpar jättehårt för att plugga. Okej, varför pluggar jag så mycket? Därför att du ska få jobb. Varför jobbar du så mycket för att få pengar? Men sen kommer du dö och när du kremeras, vad gynnar det dig att du har pluggat sönder dig själv?
Mm.
Allting försvinner i kremerings...
Exakt.
Det var en granne som vi hade förut som jag hörde. När han brukade få ont så brukade han säga det försvinner i kremeringen. Det var hans liksom sätt att kunna... hans sätt att trösta sig själv. När man väl kremerar så kommer alla sjukdomar försvinner. Då blir man aska liksom.
Men det är ändå, jag tycker det är jätteviktigt att du nämnde det. Att det här vi nämner nu, att man mår bra av att tro på. Det är inget bevis för eller emot.
Nej.
Vi har nämnt andra bevis också.
Det är en bonus. Det blir en bonus som kommer vid sidan av. Det handlar inte om att en sak skulle ju kunna vara så att det är någonting extremt tråkigt. Att världen är extremt tråkig.
Exakt, och ändå vara sant.
Och sen ändå vara sant. Och då måste man kanske acceptera den faktan. Yes. Men om man tänker över det och diskuterar den här grejen, och det tycker jag inte man diskuterar många gånger när man pratar om psykisk ohälsa till exempel, hur just ateismen eller icke-tro påverkar det här.
Exakt.
För att det, liksom, det finns ingenting mer där.
Mm.
Livet blir objektivt meningslöst. Allting kommer att en gång i tiden ta slut. När du dör så kommer dina närmsta komma ihåg det ett tag, sen låter dröja 10, 20, 30 år så glömmer folk bort det.
Mm.
Alltså om man tittar bara på ens egen farfars 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 far, vem tusen kommer ihåg den personen idag? Man ligger som en aska, man ligger begravd under jorden. Det finns ingenting mer där. Men med tro så finns det finns hopp.
Ja.
Det finns verkligen ett hopp för framtiden och att man lever vidare. Det finns någonting större än det man lever i just nu.
Subhanallah, bröder. Det är verkligen, det finns fler grejer. Vi har typ 10 punkter till att prata om. Så jag tänker att egentligen Sheikh Abdallah, vi måste bjuda tillbaka dig för att prata om fler grejer.
Det var en ära.
Barakallahu fik, barakallahu fik. Och barakallahu fik för att ni har lyssnat på detta avsnitt. Glöm inte likea, dela, subscriba. Och kom med era tips som vanligt på Islampoddens Instagram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب